lyssnar på Spelsnack avsnitt 588. Idag är jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå, hallå.
Och Adam. Nu tog jag det sist idag, Adam. Nej, vänta. Det var Oliver tog förra gången. Han var liksom satt som ett fån och bara såhär...
Ja, just det. Han bara flinade mot kameran och väntade.
Mm. Ja. Men idag var du med, Oliver. Det är bra.
Ja, men nu hörde jag dig.
Ja. Så här i början av sommaren, jag upptäckte att det var väldigt länge sedan vi körde en sån här avstämning i Fantasy Critic-ligan, för det har ju hänt en hel del grejer, så det ska vi göra idag.
Bra.
För er som lyssnar så att ni vet vart vi är på väg, helt enkelt.
Vänligen var exalterade.
Jag är jätteexalterad, för det går väldigt, väldigt bra för mig.
Mm, äckligt är det.
Jag hade inte förväntat mig något annat, men lite nervös kan man ju vara ibland nu när startfältet börjar radas upp och man vet inte hur det kommer gå. Men nu känner jag ändå att jag har jag ligger bra till, om man säger så. Mm.
Jag känner ju att jag har varit med om lite saker som är någorlunda spelförstörande, så vi får se hur vi ska hantera det.
Det vill säga att Amanda försöker fuska.
Det försöker jag inte.
Mm. Hur känner du, Adam? Hur känns det för din lista?
Alltså, jag är mer nöjd med mina picks än förra året.
Ja, men det var ju inte så svårt.
Nej, men sen går ju Oliver och hjälper dig i princip. Det gör ju mig lite mer ledsen.
Det gör mig misstänksam.
Jimmy har faktiskt betalat mig för att...
för att... Ja. Det är en uppgörelse. Ja. Nej, verkligen inte. Men hur är ställningarna då? Tänker de som lyssnar som inte har koll på Fantasy Critic.
Ja, nu börjar jag själv.
Jag tror de kan höra ditt flin. De vet hur det står till.
Så här ligger ställningen på Fantasy Critic-liga. Och för er som inte har spelat Fantasy Critic tidigare, så är det att i början av året så vi har skapat en varsin utgivare och vi har draftat spel baserat på det vi tror kommer recenseras bäst under året. Och då får vi poäng på det. Och när året är slut så den som har mest poäng vinner. Och så har vi $100 var vi får spendera ytterligare på spel under året. Och hur många drafts har vi? Är det 18? Jag minns fan inte i huvudet nu. Det är i alla fall en hel drös med spel. Och i början av året så då draftade vi...
Sju.
Var
det? Jag dubbelkollar, det är 18 totalt. Ja.
Perfekt.
Jag försökte räkna, men sen så började Jimmy gå uppåt på sidan, så jag tappade räkningen. Ja.
Som det ser ut just nu så har vi, det är inte många slott kvar. Och en till grej bra som är viktig att säga. Vi får också counterpicka någon annans draft för att försöka liksom få pluspoäng om de har tagit ett spel som är dåligt. Mm. Helt enkelt. Och så får den andra minuspoäng.
Men så det här du var tvungen att poängtera det.
Nej, men jag tänker för att vi kommer ju prata om counterpick, så att jag tänkte att det är bra att förklara det för de som inte vet.
Jag gillar att jag också kände att jag blev förvånad, och sen så kom jag på att du sa det här nu som en viktig del av helheten.
Ja, men det är viktigt så att folk vet när vi kommer att prata om counterpicks. Och så här ser ställningarna ut just nu. Vi har Oliver med Pappa Snusk Interactive på 40 poäng.
Va? 38 står det för mig.
Nej, 40. Har du uppdaterat?
Ja.
Okej, på min står det 40,06. Ska jag uppdatera?
Okej.
Men visst, jag kan dra... Oj, okej, nu förstår jag.
Hoppar vi ner till 37,50.
Vi kan köra på din...
Uppdatera en gång till så får vi se vad som händer.
Jag antar att det beror på... Ja, precis. Death Stranding har åkt ner lite.
Mm.
Okej, på fjärde plats. Pappa Snusk Interactive som är Olivers utgivare. 38 poäng. På tredje plats har vi Adam och Death Free 2026 på 86 poäng. På andra plats har vi Amanda med Under all kritik AB på 87 poäng.
En poäng mer än Adam.
En poäng mer än Adam. Och på första plats så är det då jag med Always Gold Medal Games på 122 poäng.
Jag borde haft 6 poäng mer än Adam, men det kommer vi till sen.
Och om vi tittar på hur man tror att ställningen, alltså baserat på det vi har draftat hittills, så tror man att ställningarna kommer vara där Adam kommer in på fjärde plats på 131 poäng, Oliver på tredje plats på 139 poäng, Amanda på andra plats på 144 poäng och jag då på första plats på 184 poäng.
Alltså, inte vara
sån. Alltså om jag kommer in i det här läget under Oliver, då blir jag ganska ledsen.
men det finns ju faktiskt ledsen. det finns några spel som Oliver faktiskt har draftat som ger honom en liten skjuts i det avseendet.
Ja, som
vi ska också Half-Life tänka på 3. Att Death Stranding 2 kom ut med betygen idag. Så innan den här dagen, vad låg Oliver på då?
Ja, 18 poäng eller någonting sånt, tror jag. Ja,
precis. Det var inte starka poäng.
Nu tycker jag att vi ska vara snälla mot Oliver.
Du ska ju inte säga någonting, Jimmy.
Och hur Fantasy Critic räknar ut points projected, det är alltså hur många som har draftat spelen man redan har. Så det är en sorts hype factor. Så det säger egentligen ingenting om kvaliteten på spelet.
Nej, men precis. Det kan mer vara liksom en liten fingervisning.
Ja, men jag tänkte att vi kan väl börja med Oliver egentligen. Som ligger på fjärde plats. Och det här har Oliver draftat fram till senast då, när vi spelade in sist. Så då hade han Split Fiction, vilket han har gett honom 20 poäng. Hollow Knight Silksong. Mario Kart World, som heter honom 16 poäng. Death Stranding 2 On the Beach, som ger honom just nu 20 poäng. Fable. Unannounced Mainline Half-Life Game. Ninja Gaiden Ragebound. Ninja Gaiden 4. The First Berserker Kazan, vilket heter honom 11 poäng. Mind's Eye, vilket heter honom minus 18 poäng. Och Tony Hawk's Pro Skater 3 plus 4. Och sedan dess har Oliver draftat Donkey Kong Bonanza, Void Breaker, Mina the Hollower, Chronos the New Dawn och The Outer Worlds 2. Och Oliver har counterpickat Judas, Grand Theft Auto 6 och Assassin's Creed Shadows, vilket gav honom minus 11 poäng.
Ja, så jag ligger minus 30 typ. Ja, nästan.
Jaha, du menar med dem med minuspoäng du har samlat ihop?
Så även bortsett från mina minus så hade jag ändå legat sist liksom.
Oliver köper hard mode.
Det känns bra.
Ja, men här är det också att Oliver har ju faktiskt, så Hollow Knight Silksong, om det släpps i år.
Det har ju lovat så typ.
Ja, ja, men det har hänt förr.
Ja.
Om det släpps i år så ligger det bra till att få kanske 90 plus. Donkey Kong Bonanza är ju också ett sånt spel som kan få väldigt höga betyg. Och Ninja Gaiden Ragebound känns också som kan bli en riktig, riktig hit.
Mm, ja, det ser faktiskt väldigt fint ut. Men vi ska också tillägga att Fable, det blir ju nollat. För att det är ju nästa år. Voidbreaker också nästa år. Och sen så fick du faktiskt ett ganska bra counterpick med GTA 6. För noll poäng i counterpick, det är bara bra. Allting som inte är minus är skitbra.
Mm.
Allting som är så här, över minus 5 skulle jag också säga, liksom så här, det är habilt.
Mm.
Ja. Och Mina the Hollower kan ju också vara ett sånt spel som också kan få sjukt bra.
Definitivt, Shovel Knight-utvecklarna.
Så det är därför jag tror, Adam, att Oliver ligger inte så dåligt till egentligen, för att han har fått några riktigt stora spel. Så då är det ju bara synd att du har gått lite bet på andra grejer. Men vi kan ju börja med Donkey Kong Bonanza, för nu har det också varit en Nintendo Direkt för det förra veckan.
Mm.
Så vi fick se mer av spelet. Och sen är det ju faktiskt så att jag tror att Oliver slog något form av rekord i hur mycket han betalade för Donkey Kong Bonanza när just han draftade det.
Hallå, alla bananer i den korgen så att säga.
Så
ja, jag du la 33
dollar la du på Donkey Kong Bonanza. Och Oliver var ju inte den enda som var ute efter Donkey Kong Bonanza, utan jag själv som då la 12 dollar och Adam som la 11 dollar.
Jag läste raden under så jag trodde Adam gav 3.
Ja, den hade ju varit allt på den här. Men så
ansträng
Oliver.
Dig.
Så Oliver, så hur känner du för Donkey Kong Bonanza just nu?
Nej, jag tycker det ser bra ut. Alltså,
det ser jättekul ut.
Jag la... Ja, jag överskattade givetvis hur mycket ni skulle bjuda. Jag tänkte, jag ska fan ha den här. Och
apan är så min.
Jag bjuder i alla fall så att jag lägger typ 10 över. Jag tänkte att det är säkert någon som lägger typ 25 eller någonting.
Så tänkte du att okej, om någon lägger 25 då ska jag banne mig vara 10 över.
Ja, 8 faktiskt.
Så, för jag bara, det här... Jag fick känslan när de visade detta. att det lär inte komma ett, för att jag hade ju ett spel jag droppat är ju unannounced 3D mainline Mario platformer. Mm. Alltså Odyssey 2 eller vad det nu skulle vara.
Och
när detta visades, ja, och när detta visades istället kände jag okej, jag droppar Mario för att det lär inte komma samma år som detta gör. Det är inte omöjligt att de gör en utannonsering nu sen sommaren och släpper det på vintern, men det känns ändå helt okej att ha släppt det. Och sen bara när jag såg trailern så tyckte jag det här ser fan ut som någonting som det Odyssey-teamet kan ha gjort. Och vi vet ju fortfarande inte exakt vilket team det är. Men det alla indikationer visar på att det är det teamet. Om det inte är hela så är det i alla fall liksom en splinter group från det teamet. Och jag kände att ja, de vet vad de gör. Det här kommer vara värt pengarna. Jag behöver ha det. Och ja, jag hade ju kunnat komma undan mycket billigare, men jag är okej.
Okay. Ja, och det vi fick se på Nintendo Direkten var ju verkligen alltså, att man har varit lite orolig, men det vi har fått se tidigare var så att okej, man kan ha sönder världen typ, men vad mer?
Ja, jag var jätteskeptisk också, fram tills jag såg den här Direkten och jag bara, shit, det är mer än bara apa unga bunga.
Men du counterpickar inte om du var så skeptisk.
Ja, men även om ett Nintendo släpper ett mediokert spel så får det typ väldigt sällan under 7.
Mm.
Så ja, det var fortfarande inte värt att counterpicka.
Du har fortfarande chansen, Adam.
Ja, ta chansen.
Nej,
ta chansen, Adam.
Nej.
Gör en Oliver.
Bara apa dålig.
Bara jag som sysslar med risker här.
Ja.
Och sen ja, jo. Och ja, men okej, okay. ska vi kolla vad är de största riskerna ni har tagit? Ska vi ta på facit här?
Vi kan ju ta det spelet som inte ens släpptes. Eller ja, det släpptes, men det var inga recensioner. Min.
Och det var...
Ja, oh, just det.
Dave the Diver. Ichiban's Holiday. Jag tänkte så här, men Dave the Diver får ju alltså kritikerna knäskvaga liksom.
Ja, en gång det är ingen till, risk. Jag. Det är bara otur.
Alltså, ja, men det är väl ändå en risk. För att jag visste att det kunde finnas en liten risk att inte få tillräckligt med betyg för att kunna ge mig poäng. Och jag tänkte att om det är så att det får betyg, får recensioner, då kan det få väldigt högt. Och det var jäkligt klantigt av mig, för nu fick jag inga poäng för det.
Alla spel som inte hör till en stor serie är egentligen en liten risk, för att man vet aldrig. Min största risk är ju utan tvekan Expedition 33 som gick jättebra för mig.
Ja.
Och Adam, din risk, ska vi se här, jag skulle säga att
Kingdom Come Deliverance 2.
Ah, det fick väl positiva betyg.
Ettan fick okej betyg.
Ja, men det var ingen, ja.
Ja, men det ligger massa.
Jag skulle säga att Adams största är väl GTA 6.
Nej, det är så bra.
Jag skulle nog inte säga att GTA 6 faktiskt var en risk, för att det är så att släpps det så är det goda poäng.
De fortsatte ju gå runt och säga att det släpps i år. Ja, men det släpps
men
i år.
Men mindre spel är ju alltid en risk, för det kan ju helt plötsligt kan det slå alla älskare eller så.
Jo, men samtidigt ingenting. Det är ju ni som har hållit på att gå runt och reta mig liksom i jag vet inte hur många månader över att jag skulle ha tänkt och över att jag skulle ha counterpickat GTA 6.
Och se nu vad som hände. Till allas besvikelse så gjorde du inte som vi hade sagt att du skulle göra.
Nej.
Tänk vad kul det hade varit.
Jag tror att spelet som är störst risk egentligen för mig, det är nog Hell is Us egentligen.
Ja, oh. Nu har det fått ett par positiva ut. Previews ut.
Det ser positivt ut, men det är också
när du draftade så var det inte...
Ja, men det är fortfarande svårt att veta exakt hur det blir när det är ett fullt spel. Och demot har fått sådär mottagande för att det är extremt krävande och behöver lite mer polering.
Alltså jag har nästan bara sett positivt om det. Alltså när året inleddes så hade jag ju sagt att det spelet är liksom bara en sån här svag bootleg Death Stranding. Men nu känns det liksom som att det verkar ha någonting. Jag kanske inte kommer spela det själv, men det verkar ju som att det är jättemånga som är otroligt positiva och liksom att det känns väldigt unikt i hur man utforskar världen och sådana saker.
Jag hoppas det blir bra.
Och det hoppas inte jag, men...
Nej, men jag hoppas det blir, för att jag tycker det ser intressant ut, men det ser också ut som någonting som kan bli garbage artsy fartsy en längre bit in. Vi vet inte hur långt det är och sånt. Men det är nog det spelet som jag är mest nervös över ändå. Okej, kanske Mafia The Old Country.
Ska vi gå tillbaka till Olivers lista? Det känns som att vi gick på en sidor.
Det var mitt fel.
Ja, det var det faktiskt.
Alla sidospår är alltid Olivers fel.
Sen så draftade du Voidbreaker, men det ska ju tydligen inte släppas.
Nej, jag har missat utannonseringen om att det har försenats, men ja, jag har inte direkt hållit koll på det heller. Jag bara såg någon positiv preview och tänkte, det här kan man ju ta för typ $2 eller någonting.
Jag var nära att buda på det nämligen.
Men alltså, jag känner verkligen med dig för det, Oliver, för ibland så kan det vara så där med alltså, förseningar och sånt att det utannonseras och sen bara vips, så hinner man inte. Jag hade ju så med två stycken spel i fjol, där det liksom var så här: okej, nu utannonseras det att det är försenat, och man hinner inte droppa det.
Nej, jag menar, jag vet inte, alltså det går väl in i systemet ganska fort.
Jo tack, det märktes.
Ja det gör det, men det beror helt på våra regler, vi får inte droppa hur många spel som helst.
Nej.
Jag har använt alla mina drops till exempel, och mot förra året jag inte droppade något.
Jag droppade samma spel förra året som jag gjorde det här året, och i fjol försenades det och i år så utannonserades det att det inte skulle släppas överhuvudtaget någonsin, sorry.
Nedlagt.
Men så fick du ett datum på Mina The Hollower. Och det droppade du förra året.
Ja, det draftade jag förra året baserat på att när det utannonserades skulle släppas vintern 2023. Så jag tänkte, men då finns det en chans att det kommer någon gång 2024. Det hände inte. Men sen såg jag, någon vecka innan Summer Games Fest så visade Jeff Keighley någon bild på sociala medier över alla utvecklare och utgivare som skulle dyka upp. Och Yacht Club var där. Jag bara, okej, då hoppas jag att det är Mina The Hollower de utannonserar. Och jag hoppas att det är ett datum för i år. Och det lönar sig.
Mm.
Och sen, så har jag tagit Chronos The New Dawn.
Som är Bloober Teams nya spel.
Mm. Ja, och där är jag fortfarande väldigt... vid det här laget känner jag liksom att jag kan ta vilka idiotrisker som helst, för att liksom jag har bokstavligen ingenting att förlora. Jag är fortfarande osäker. Liksom, vi har inte riktigt fått liksom bevis på Bloober Teams kapacitet och potential utanför redan liksom 10 av 10 spel, alltså remakes.
Och då är det ett bara.
Ja, och de gjorde en fantastisk remake mot alla odds av ett av tidernas bästa spel. Alltså, inte bara bästa skräckspel, utan ett av tidernas bästa spel. Och då visar man liksom att vi är bra på att förvalta och modernisera det här. Man har liksom en ritning att följa liksom, och nu får vi se då liksom post Silent Hill 2 hur de hanterar helt eget material. Och det är ju liksom ingen solklarhet i att bara för att Silent Hill 2 var bra så kommer det här vara lika bra.
De släppte en ny trailer då.
Ja.
Sån här, om de pratar om deras combat, jag bara skrubbar igenom den lite, de kommer ha uppgraderingar och lite sådana saker.
Ja, det ser coolt ut. Jag tycker liksom estetiskt och grafiskt så har det någonting. Men vi får se. I värsta fall så blir det ju liksom typ som Martin och jag och Adam pratade om förut idag, att i värsta fall så blir det typ som Callisto Protocol.
Jag hoppas det blir bättre än Callisto i alla fall.
Ja, Callisto Protocol var inte bra. Jag budade på Chronos New Dawn när första trailern kom och när det hade ett helt så här, när det hade omslaget på Edge. Mm. Och sen fick jag kalla fötter, så jag droppade mitt bud innan det liksom gick igen, eller innan det kom upp då, så att för alla ser, jag bara, nej, jag väntar nog, fast sen var det så att det inte säkert släpps i år heller.
Så gick Oliver till under bordet och bara, smulor, tack.
Ja. men sen jag budade inte på det nu när det kom upp heller, för att jag vet inte, jag tycker att det ser spännande ut, men det ser också ut att lätt kunna vara en så här, liksom, att det blir typ 7.
Ja, men precis, liksom att för att det visserligen, alltså att nytolka ett så älskat spel som Silent Hill 2, det kommer ju givetvis med sina unika utmaningar, bara det, men det ligger också någonting i att man har någonting att följa, och så länge man följer det receptet tillräckligt väl så kommer det bli bra.
Är du tillräckligt bra på att kalkera?
Precis. Även om det är såklart, alltså det är en grov förenkling av det arbetet som gick in i det såklart. Alltså, jag är fortfarande så här smått chockad över hur väl de lyckades med det. För att jag hade inget förtroende för dem.
Nej.
Och nu har jag lite mer förtroende. Alltså, och jag har mer förtroende för deras remake av Silent Hill 1 av vad jag har för Chronos. För att där har de bevisat liksom, ja, men vi förstår Silent Hill och vad det krävs för att liksom leverera ett bra Silent Hill-spel. Chronos är någonting helt annat. Men som sagt, jag är hoppfull.
Och sen sista spelet som du har draftat då hittills är The Outer Worlds 2.
Ja. Det stämmer. Och det är helt baserat på att jag var imponerad över deras deep dive på Xbox-showen. Jag tycker det ser riktigt bra ut. Och Avowed, som ändå fick... Är det rättvist att säga ljummet mottagande? Det var ingen som liksom var så här...
Jag skulle säga ljummet.
Men det ligger ändå på 80.
Ja,
jag
precis.
Tycker att jag nästan bara har hört positivt om det.
Ja, men det
spelarbasen har tappat på det jättemycket. Det har inte fått jättemånga hypats och prider runt det så. Så det är lite blandat.
Så har det varit, ja, men det är ett bra spel. Det är bara att liksom, det har inte haft någon sorts, det har inte haft någon kulturell splash damage på spelarna. Liksom, det är ingen som pratar om Avowed idag.
Nej.
Och det var inte många som pratade om det då, releaseveckan heller. Men även det liksom, som inte hade en liksom enorm impact, landade ändå 80 poäng för Adam. Och jag känner att Outer Worlds 2 liksom, det är samma team och de, eller exakt samma team, det vet jag inte, men det är samma företag i alla fall. Outer Worlds 2 är uppföljaren på ett varumärke som redan har fans. Och det ser ut som att de verkligen spelar på sina styrkor. Så att, ja.
Och jag tror att en sak som jag tror var problem för Avowed också, det var ju det att när det utannonserades så var det liksom lite mer så att det här är liksom vår take på Elder Scrolls.
Ja, liksom så här massiva...
Ja, men precis. Så det är ju inte det. Det är ju mer, det är liksom fantasy Outer Worlds egentligen.
Ja, det rebootades ju ett antal gånger under utvecklingen också.
Sen så släpptes det också ganska så nära Kingdom Come Deliverance 2.
Faktiskt tog en del av det syret liksom. Precis. För att folk tyckte det var så himla bra.
Ja, det överskuggade faktiskt en hel del där skulle jag säga, när det gäller många spel.
Ja, alltså det är ett riktigt bra spel. Jag måste fortsätta spela det.
Ja, så du började på någonting och inte slutförde det?
Men de fortsätter på nya spel! De fortsätter på nya spel!
Sakta ner! när året är slut så kan vi se i alla fall hur ofta Jimmy säger det.
Ja, men hur ofta jag säger det. Och sen att Adam faktiskt säger att han har börjat på ett spel och Amanda säger, jag har inte orkat spela.
Jag höll på att säga det att Adam har ett full heltidsjobb, men jag kom på att jag har Jimmy också och han lyckas ta sig igenom allting.
Ja, men han kan jobba.
Jag vet inte vad han gör.
Ja, men jag ligger efter, alltså, jag brukar ju ofta ha ett spel liksom på semestern, känns att men det här ska ta mig igenom, och jag hade ju typ velat göra det med Lies of P i år, men jag tror att det blir så här att jag måste klara ut Assassin's Creed, jag ska klara ut Avowed. Det är liksom de får en att prioritera så att inte de bara ligger.
Sen hjälpte det inte att jag började spela Cyberpunk igen.
Nej, okej. Där har vi svaret. Adam, för som liksom evighetsspel som man har kört tre gånger.
Jag har spelat 25 timmar Cyberpunk nu. För den nya karaktären.
Ja. Ja, men alltså, more power to you. Alltså, man ska spela det man har lust att spela. Spel ska inte behöva bli bara ett jag måste göra det här. Du måste ju inte ge ett skit.
Det är helt rätt. Det känns faktiskt ganska frigörande liksom när jag bestämde mig för att spela klart hela Wind Waker. Och bara såhär, ja men nej, jag fick spela Wind Waker liksom.
Ja.
Så det var nice. Oliver, din bingo-bricka är så här att, nej men jag har spelat om det här. Och så är det typ fyra spel.
Spelen.
Precis. Ja, jag spelar det här nya spel som jag tyckte var skitbra. Och då blir jag så jävla sugen.
Jävla massa grejer. Du spelar alla de 17 tidigare spelen den här veckan. Mm.
Jag spelar ju alla God of War-spel. I alla fall som Santa Monica har gjort.
Men det är ganska nice att ha sådana runs. Jag kommer ihåg när jag spelade alla Metal Gear Solid-spel inför femman. Och sen... Ja, ibland när man känner sig bara, men jag ska dra igenom Mass Effect-trilogin. Det är också nice.
Ja, det är svårt att spela bara ett av dem.
Ja, precis. Nej, man kan inte bara spela ett Mass Effect. Och man kan inte börja mitt i heller. Utan det, kanske nej. Du, Adam. Men vi andra, vi... Vi kör ju så här, ja men börjar man med ettan och sen så bara, ja men drar igenom alla.
Vissa av vi andra är ju inte klara än.
Nej, jag vet. Jag har inte spelat trean i Legendary Edition så det är lite synd för.
Nej, men Outer Worlds 2, alltså jag känner mig confident över att det kommer ge mig i alla fall att det kommer landa åtminstone på 80. Liksom.
Mm.
Så ja. Sen har jag ju budat på en jävla massa som jag inte fått.
Jaså?
Jag budade på Silent Hill F och Keeper som Adam tog. Mm. Jag budade på, ja nu spoilar vi era listan, med Borderlands 4 och Luminous Arise. Och
vem
ja, ingenting som Amanda har tagit ifrån mig. Men
ja. Så Amanda går så här, hon är liksom så här smygan i gruppen för att hon budar inte på något vad någon annan budar på. Sen så tar hon så här udda spel som vi bara säger nej.
Hon går runt på ängen och plockar såna här indieblommor liksom. Mm. Bara, den här går bra.
Och så sitter hon där i sin pengabinge och typ simmar bland alla mynt som hon har liksom hårdat.
Som Pokémon Legends och...
Ja, men... ja, Pokémon Legends, ripe for encounter pick.
Constance, is this seat taken? Jag såg det, den titeln liksom bland buden. Jag bara, det där är 100% Adam. Amanda.
Adam har ju följt.
Alltså, för övrigt Adam, jag har liksom
det sättet riktigt, jag tagit.
Jag har inte riktigt kunnat släppa att du skulle kalla ditt OnlyFans-konto för jabbade slatt. Så det borde ju din utgivare heta något sådant.
Alltså det är frestande bara.
Alltså jag tänker på det dagligen, tänker jag på Jabba the Slut. Och bara så här, ah, vad roligt det var.
Jag trodde du tänkte på det var exalterad.
Ja, nej så kul kan vi inte ha det. Okej, men fin lista Oliver.
Vet du vad Jimmys pengar kommer gå?
Då har vi på tredje plats är då Adam. Så här ser din poängställning ut. Du har draftat Metroid Prime 4 Beyond. Grand Theft Auto 6 som inte kommer släppas i år, vilket heter 0 poäng. Kingdom Come Deliverance 2 för 19 poäng. Avowed för 10 poäng. Mafia The Old Country. Falling Frontier. Tempest Rising för 9 poäng. The Midnight Walk för 10 poäng. Lies of P Overture för 15 poäng. Fatal Fury City of the Wolves för 11 poäng. Atomfall för 5 poäng. Hell Is Us. Terminator 2D No Fate. Skin Deep för 6 poäng. Så det var det du hade draftat sist. Och det där Skin Deep, alltså det känner jag bara så här, vilken jävla tur att du tog det från mig.
Men sur var du då?
Ja, då var jag sur, då var jag riktigt sur. Jag var fan liksom. Och sen dess, och det har påverkat hela min draftingprocess efter det. För jag är så här, bara, ska jag buda på det här? Nej, det kan hända att Adam bara kommer in och snajpar det för att det ligger budat på.
Jag synd att du inte fick det. Men...
det jag känner... that one I want.
Ja, så du fick lite en knäpp på näsan med den där, känner jag. Så det är lite rätt åt dig. Men sen har du då draftat efter det Skate Story, Sword of the Sea, Keeper och Silent Hill F. Vilket gör att du har en full lista med drafts. Och sen så har du counterpickat Fable, Ninja Gaiden 4 och har en counterpick kvar. Mm. Men då är jag ju lite nyfiken på Skate Story.
Ja, det är ett spel som är gjort av en person och hans 83 000 vänner. Nej men...
Vad är det spelet?
Nej, men det är ett spel gjort av huvudsakligen en person som ville göra en liten story om skating. Och det är ett supercoolt spel med väldigt, nästan, inte riktigt psykedeliska, men liksom väldigt intressanta färger. När man är en demon som är gjord av glas som skatar, och hans mål är att han ska typ besegra månen eller något sånt. Och det är super nice musik. Det är fantastisk presentation i det. Och det är liksom, ja, man skatar längs med en bana. Man kan göra lite tricks och lite sånt. Och det är lite utmaningar och så.
Det är Skate Annapurna edition.
Ja.
Men jag får lite så här Simogo-vibbar nästan.
Alltså, det ser verkligen fantastiskt ut. Jag var ju alltså, sen jag såg första trailern, jag bara... liksom, gud, det här ser supercoolt ut. Och musiken är jättebra.
Vet du om det spelas mer som typ Tony Hawk eller Skate eller inget dera?
Bra fråga. Jag har inte sett mycket pratas om själva kontrollen, men det ser lite mer... Kameravinkeln är lite mer Skate. Med att det är ganska låg kamera och så. Men jag tror inte det kommer vara särskilt komplicerade typ kontroller som Skate, tror jag inte.
Nej.
Så det känns inte som att spelet kommer gå ut på att liksom göra de sjukaste kombosarna liksom.
Så kanske bara gasar och bromsar.
Nej, men jag hoppas verkligen på spelet. Mest för att jag ser fram emot att få spela det själv.
Mm. Jag tycker också det ser nice ut.
Mm.
Amanda har counterpickat det dock.
What?
Oj, Adam, så här, man såg bara glädjen i hans ansikte bara försvann. Han bara...
Why? Det ser jättebra ut. Det är väl risk att det inte släpps i år bara.
Ja. Precis.
Förhoppningsvis är det riktigt bra.
Ja.
Okej, så det är baserat på att du hoppas att det inte släpps i år snarare än att du tycker att det ser dåligt ut.
Du har också fått lite blandade förhandstittar.
Mm.
Det är köpt woke media. Ja,
men förhandstittar är verkligen svårt, för att Assassin's Creed Shadows tyckte jag ändå hade rätt så positiva förhandstittar. Mm. Och inte för att det fick dåligt betyg.
Nej, liksom det är bra betyg.
80 är bra, men det är ändå så här att det lät bättre. Så jag är lite nervös där för Borderlands 4. För att det har också fått ganska bra previews nu. Men, så här,
men sen är det också så här, personligt tycke och smak. Det kan ju vara att man själv liksom tycker att ett spel är typ så här 95 av 100. Men alltså, kanske tycker att det är 75 av 100.
Nej, jag tycker att alla mina spel är 95 av 100.
Ja, men det var ju fel.
Ja, men jag kan ju nämna det som jag typ nämnt 100 gånger tidigare, men från förra året Fancy Critic, när fucking Sandland var över 70, det kan jag inte förstå. Jag recenserade det spelet och var så här,
jo,
att...
alltså Sandland hade varit lätt ett 70-snittsspel på Xbox 360-tiden. Lätt.
Nej.
Jo.
Eller jo, i och för sig. Vad heter de då? Crackdown fick ju faktiskt rätt så bra betyg.
Ja.
Ja. Fruktansvärt spel.
Crackdown är fan kul.
Fruktansvärt spel.
Jättekul.
Och borderline racist.
Ja, det är det säkert.
Ja, ah, jo. Lite rasism är okej.
Okay. Ah, det var typ såhär, okay, här är latinamerikanska gänget och alla heter typ José eller något sånt där. Det liksom.
Yeah. Vad skulle du göra?
Men sen draftar också Sword of the Sea. Mm. Pratade lite om det förra veckan.
Mm.
Som är från Absu och The Pathless-utvecklarna.
Mm.
Giant Squid.
jag tog det i princip bara på grund av vibes, för jag tycker det ser fantastiskt fint ut. Och man kan åka runt och öknen ser fin ut och så finns det fiskar som simmar runt i luften. Jag bara, det är weird. Och så kan man göra kickflips med sin bräda.
Det känns så konstigt att höra Adam prata så positivt om typ gulliga spel liksom. Det är en helt annan person som bara lyssnar. det är så fint att titta på.
Ja, men det ger mig good vibes och jag älskade vibesen. Abzu spelar jag vet inte ens om jag spelar Abzu. Jag tror jag tyckte det var lite tråkigt också, jag är rädd för havet. Sen så älskar jag Journey som en del av det teamet arbetade på.
Han gillar en del mysgulliga spel.
Ja, men det tror jag absolut, men det är liksom inte ofta han pratar om dem och sen han blir som en helt annan person när han väl pratar om dem också.
Ja, vad det är så fucking chill alltså. Fy fan vad gött det att spela.
Men du spelar inte The Pathless då?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Pathless, är det där man typ glider runt med en pilbåge? Nej.
Jo.
Jag såg något gameplay-klipp från där. Jag bara, nej, inte för mig.
Min kollega surnade på det.
Ja, jag spelar ju det. Det var liksom... Så det var det här. Det är liksom inget speciellt, tycker jag då.
Mm.
Alltså jag tyckte Abzu var rätt fint att titta på. Men det kändes lite grann som att nu försöker vi göra Journey en gång till. Och det var lite svårt att köpa det.
Ja, det var inte riktigt lika intressant i det sättet att berätta samma story som Journey lyckades med. Jag hoppas de gör bättre ifrån sig med Sword of the Sea. Så det är mera, det ser fint ut. Jag hoppas verkligen att det är bra också.
Men så här, det kanske är en orättvis jämförelse. Men det är svårt att inte dra den parallellen.
Mm.
Och sen Keeper.
Ja.
Som du snodde från det. Det budade jag minsann på.
Ja, Oliver budade på det också. Jag såg Keeper och sen jag såg att det hade datum för i år. Jag bara, det ska jag ha! Jag älskar Double Fine. Det här spelet ser helt supercoolt ut. Jag hoppas att det inte blir för artsy-fartsy utan att det är ett kul spel också. Men det trailern, alltså jag bara, wow! En mås som blir ett ägg. Vad coolt!
Fast det är faktiskt en grej med Double Fine, även om deras liksom spel ser arts ut, så de är ofta väldigt liksom grundade i dess gameplay.
Ja.
Liksom jag har nog aldrig spelat liksom ett spel från Double Fine som bara säger, men nu kör vi all in på storyn och sen så liksom får det andra vara liksom där.
Nej, det är sant. De har alltid haft en ganska frisk balans av det.
Mm. Även om inte liksom gameplayet kanske alltid är liksom top notch, alltså liksom såhär att det är inte friktionsfritt direkt, utan det kan kännas lite klumpigt ibland, men så det är ändå, jag känner ändå att det oftast står det också i fokus.
Jag tycker om att de också alltid gör ganska olika spel.
Ja, gud ja. Jag tror det är väl Stacking liksom.
Det är han som var lead för Stacking som är lead för Keeper.
Och Stacking är ju helt fantastiskt.
Ja, alltså, det är superskärmigt.
Så bra spel.
Visst var de arcade-spelen på 360 från den eran riktigt, riktigt bra?
Gud ja.
Jag saknar Xbox Summer of Arcade när det var liksom en kurerad samling av spel som släpptes liksom en varje vecka eller något sånt. Det var super nice.
För det var alltid en grej också. Varje onsdag så kommer ett arcade-spel och man bara, vilket arcade-spel är den här veckan? Och så kunde man ladda ner ett demo och testa och sen bara, ska jag köpa eller inte? På gott och ont då, för att så som det är idag att det faktiskt kan komma fler spel som släpps är ju mycket bättre, för att det hade varit en jättekonstig liksom avgränsning, så att okej, men är du en stor utvecklare så får du släppa dina spel som du vill, men är du liten så måste du gå via oss och då är det en gång i veckan liksom, så måste du sätta dig på någon form av kö. Men jag tror ju att det blev några sådana problem för vissa spel där de bara, men alltså vi måste släppa vårt spel och vi är liksom långt bak. Jag tror det var något så här typ multiplayer cowboy-spel som kom till PC och PS3 men inte 360 på grund av att de var så långt liksom bak i kö.
Ja, men jag tror att man hade kunnat återuppliva det lite genom att bara ha typ, alla får ju släppa spel och så nu. Men liksom att de kanske har några promotade spel som ser nice ut. Jag antar att de vill då ha det på Game Pass och massa sådana saker. Men,
alltså de har ju försökt. Alltså, vissa år har de haft någon så här liksom liten promotion typ. Men det har liksom... Det är undangömt i affären. De pratade så mycket om det själva. Liksom, så det är inte samma grej. Och under 360 hade de ju flera olika grejer. Så du hade ju Summer of Arcade som var en stor grej. Sen så ibland kunde de ha något på hösten. Jag tror Super Meat Boy var ett sånt spel som släpptes på hösten. Någon sån här typ, jag kommer inte ihåg vad det heter, typ Gamefest-aktigt liknande. Mm. Och sen kunde de ha något på vårvintern också, så att det, så att det hände grejer liksom. Så att, ja, jag saknar också det jättemycket. Men Keeper hoppas jag verkligen på. Och sen Silent Hill F då?
Ja, jag tycker det ser bra ut. Och det känns som att Konami för en gångs skull inte snålar och verkar satsa på att göra intressanta spel. Faktiskt. Oliver är sådär bara, de har inte samma postkod som Silent Hill. Det är någon annanstans. Men jag tycker det ser bra ut. Och jag tycker storyn verkar intressant och freaky.
Jag byggde också på det spelet. Så att,
ja. Och sen så var det ju fan, jag kommer inte ihåg vad han hette, han som skriver storyn för det, men han har liksom verkligen gått all in, skrivit med hur mycket han arbetat på berättandet och berättelsen i spelet, så det gör mig ganska hoppfull. Sen är det frågan om jag kommer våga spela ut det.
Skräckspel är bland det roligaste som finns.
Nej. Det finns stunder när jag typ står helt frusen och nästan gråter. Jag bara, nej, jag vill inte.
Det är bra, Adam.
Men du klarar
sig. Lagfegis.
Men Silent Hill 2 körde du igen.
Oliver spelade två korta partier åt mig.
Ja, jag tog ju honom igenom hela fängelset. Två korta partier.
Inte riktigt hela. Det hjälpte mig genom de delarna som utan belysning.
Ja, fängelset.
Det vill säga alla.
Fängelset kunde vara rätt så drygt.
Men... Ryukishi 07.
Ja.
Heter författaren, eller kallas författaren.
Jag tänkte bara, heter hans 07? Det är alltså, det var hans riktiga namn.
Bootleg Bond.
Ja. Nej, så jag tror det kommer bli bra. Sen är frågan om, jag tror inte det blir lika bra som Silent Hill 2. Det vågar jag inte hoppas på. Men jag tror det kommer bli bra och liksom en return to form för nya Silent Hill-spel, så att alltså, de inte bara gör remakes och remasters.
Man får hoppas att det blir det bästa nya Silent Hill-spelet sen Silent Hill 3 i alla fall.
Ja.
Alltså jag vet att Silent Hill Homecoming ska ju ändå vara helt okej, okay, va?
Ja, helt okej.
Okay, eller var det Downpour?
Downpour var bättre än Homecoming.
Vem var det? Han som leder utvecklingen på typ Her Story och de spelen han gjorde, Sam Barlow. Var det Downpour eller var det Homecoming han gjorde?
Alltså jag vet att Downpour, nej, Homecoming var det första västerländska av de spelen. Och den tyckte inte folk om. För man hade en, typ en combat knife och combat moves och executions och skit. Jag tror att folk tycker om storyn mer i Downpour generellt sett.
Mm.
Och sen dog serien.
Jag hoppas ju att spelet blir bra. Vad ska vi se?
Homecoming gjorde, ligger på 70 på Metacritic. Och Downpour ligger på 64. Ja.
Det är det. Jag tror att fansen tycker om Downpour mer.
Han gjorde inget av de spelen. Han gjorde Silent Hill Origins och Silent Hill Shattered Memories.
Det är de på PlayStation Vita och så, eller?
Vet inte.
För jag vet att något kom till PlayStation, till bärbart i alla fall.
Ska vi se. Ja, Silent Hill Origins var för PSP. Ah. Och sen kom det till PS2. Och Shattered Memories kom till Wii.
Kom det till Wii?
Undrar om inte, var Shattered Memories, var det det som var typ en remake? Ja, reimagining of the first game. Och jag tror inte att du hade någon combat i det. Så du kunde bara undvika fiender.
Wow.
Spännande. Och sen så hade du counterpickat Ninja Gaiden 4.
Ja.
Hur känner för du över snacka... det? Tror du att,
Alltså jag tycker det ser bättre ut än vad du är. Men du har bättre ninja vibes än mig.
Men jag är bara purist.
Ja, jag tycker att du är asig, Adam. För det där var mitt spel.
Haha! Suck it. Nej, men alltså, jag tycker
det är rätt på det.
Vad sa du? Alltså...
Hade du också budat på counterpickare?
Svar ja.
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 Alltså, det är ett spel där jag hoppas att Oliver har rätt för en gångs skull.
Alltså som jag förstår så är det liksom, vad är det, 90% en platinum produktion.
Ja.
Och ja, platinum är, det är en sån studio som spottar ut sig lite vilken skit som helst. Liksom att de bryr sig, eller ja, de bryr sig, klart de bryr sig, men liksom de har inte riktigt den liksom kvalitetskänslan som man kan få.
De är arbetshästar, goddammit.
Ja, det är de. Men det är typ från software också. Ja, och fast, ja, de har inte spottat ut sig någonting som inte är typ skitbra på hur länge som helst. Och de här är, alltså Platinum, de har, alltså, vad är typ, Nier Automata är väl deras bästa spel de senaste 10 åren.
Men då är inte, de är väl inte huvudutvecklare på Nier Automata heller?
Nej, det är ju inte en liksom purely Platinum-produktion. De var inblandade, jag vet inte liksom hur det såg ut. Men jag kollar på spel som Astral Chain som jag spelar nu. Det fick jag av dig i present för flera år sedan. Och sen försvann det. Och sen så hittade jag det häromdagen för att jag hade lånat ut det till min lillebror utan att... Ja, så hade jag glömt av det helt enkelt. Det är rätt bra. Och det har liksom sina fans. Men så har vi typ Bayonetta 3 som verkligen är... Ja... Det här var inte Bayonetta 1 direkt. Och jag tycker Bayonetta 2 är också bra. Men ja, vad hette det där? Babylon Fall? Eller vad?
Det var ju deras live service-spel som blev total katastrof.
Ja.
Jag vill bara flika in att enligt en allsmäktige Wikipedia så var det Platinum Games som utvecklade och Square Enix gav ut.
Mm. Jag tror att de hade han, vad heter han? Ja, Yoko Taro var den som ledde projektet. Men det var fortfarande de som var liksom arbetskraften. Ja. Okay. Så de var fortfarande arbetskraften. Men han är ju inte en vanlig del av studion.
Nej.
Däremot så var det väl att han specifikt ville arbeta med dem.
Det är mycket mer.
Ja.
Det är möjligt, ja.
Ja.
Nej, men alltså, när jag tittar på Ninja Gaiden 4 så bara, det ser ut att bli liksom kul att spela. Men det är också så här, ungefär som med Silent Hill F. Grejen är liksom att alltså, hur mycket kommer det kännas som att jag spelar ett Silent Hill och hur mycket kommer det kännas som att jag spelar ett Ninja Gaiden. När man springer runt i de här futuristiska jättearenorna med...
Men de har ju futuristiska arenor och sånt i 2:an och 3:an också väl?
Ninja Gaiden. Jo, till en viss grad. Det har de, visserligen. Ja. Ja, vi får
men,
se.
Men jag hoppas du har rätt att det suger. Så jag får...
Jag hoppas poäng. Jag har fel, för att... alltså, jag är jätteglad över att Ninja Gaiden har återupplivats i år med 3 spel. Remastern av 2:an och sen Blasphemous utvecklarnas 2D Revival och en uppföljare. Efter liksom många år av att den serien har varit död i princip. Team Ninja gör ju inte coola actionspel längre. De gör ju liksom Souls-likes och sånt.
Mm. Det var något jag skulle fråga som jag glömde bort nu.
Varför jag är bäst? Det är bara, jag bara gör sånt.
Ja, bra. Huvudet på spiken.
Ja.
Då har vi kommit till Amanda som är på andra plats. Och så här ser Amanda sista ut. Hon har Ghost of Yotei, Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii för 12 poäng, Slay the Spire 2, Sid Meier's Civilization 7 på 9 poäng, Two Point Museum på 15 poäng, Rift of the Necrodancer på 10 poäng, Lost Records Bloom and Rage 0 poäng på grund av att det ligger på 70, Rematch på 4 poäng, Sleight of Hand, The Alters på 16 poäng. Blue Prince på 19 poäng. Och det var det du hade draftat sist. Sen så har du draftat Day the Diver, Ichiban's Holiday som har släppts men har inte fått tillräckligt mycket recensioner för att få poäng. Destiny 2, The Edge of Fate, Pokémon Legends ZA, Constance och Is This Seat Taken? Så Amanda, Destiny 2 och
David Diver.
Ja.
Vi har redan pratat lite om David Diver, i och för sig.
Ja, men precis. David Diver var ju väldigt olyckligt, för att det har ju 90
huvudspel
på sitt originalspel, precis. Så jag tänkte liksom att jag chansar och ser om det får tillräckligt med recensioner, och det fick det inte, så blev jag ledsen. Men förhoppningsvis har jag lärt mig något av det, förmodligen inte. Men Destiny 2, så det är egentligen lite riskabelt också, med tanke på att det är liksom en ny era för Destiny 2. Så det som avslutade föregående fick ju jättehöga poäng, vilket Oliver lyckades knipa förra året.
Ja, det går inte så bra för Bungie just nu heller överlag.
Mm. Men förhoppningsvis så kan man i alla fall få en ganska så bra poäng för det där.
Mm.
Pokémon Legends, hur kommer det sig att du valde att drafta det?
Jo, för att det ser bättre ut, alltså optimeringsmässigt och sådär, i relation till det förra Legends-spelet. Och jag tyckte ändå att det var ganska så mysigt att spela det, men samtidigt så kändes det stundtals, det kändes lite bart.
Mm.
Helt enkelt. Och det kändes som att världen hade behövt fyllas ut med betydligt mer saker, och den hade behövt kännas lite mer levande, och det spelet fick ändå ganska så höga poäng om vi liksom ser det till så att 70, man tänker inte riktigt på det, men 70 poäng är ändå ganska så bra. Man tänker ju det i tävlingssammanhang, så som vi ser det här, som någonting dåligt. Men om man liksom ser ett 7 av 10 spel, det är inte precis som att man ryggar tillbaka och blir äcklad direkt, om man säger så. Ja, men verkligen. Så förhoppningsvis så kanske det i alla fall lyckas matcha föregående spel. Och då är jag nöjd, för jag tror att det ligger över 80 där och dansar någonstans.
Alltså det finns en sak som det har lite uppförsbacke på, det var det att när första Pokémon Legends kom så var det ett helt nytt sätt att spela Pokémon på. Liksom det var lite så att såna här grejer hade man väntat sig att huvudserien skulle ta, och det har inte hänt, och nu kom liksom den här spin-offen och gjorde vissa av de grejerna som folk ville ha.
Sant, men det finns också en ganska så stor kritik mot föregående spel, just i att det kändes liksom som att de kanske inte riktigt förvaltade det så väl.
Ja, det var massa tekniska problem med Scarlet och Violet också. Det var inte en superb release, så det är nog det de har fått. Jag hoppas, för din skull också, att det är bättre. För det är, om du får bra betyg så kommer jag nog faktiskt köpa spelare.
Ja, jag är lite sugen på det.
Ja, jag har fortfarande inte spelat Arceus, för att det jävla spelet går aldrig ner i pris.
Men vi har ju två stycken utgåvor. Du kan ju få låna av oss.
Wii!
Nej, Switch.
Ja.
Och Constance?
Ja, det var ju någonting som ingen annan budade på i vanlig ordning. Och det var ju ett spel som jag såg förra veckan. Och som jag också nämnde förra veckan. Vilket då var helt enkelt det här spelet som såg ut som att det var en blandning mellan Hollow Knight och Celeste. Så väldigt fint ut. Det har fått, enligt sitt demo, väldigt mycket positiv kritik. Så jag hoppas liksom att det håller i sig och att det kan liksom bli en sån här indie-favorit det här året. Och jag tror liksom inte många har varit inne och nosat på det hittills, men förhoppningsvis så kommer det vara någonting som lyfter ganska så rejält när det väl kommer i november.
Ja, jag psykar ju dig för att lägga lite mer pengar på det. Att hon kommer vara så himla olycklig, för hon tror att jag skulle buda på det. Jag bara, men alltså, du har så mycket pengar så att du kan ju liksom buda på hur mycket som helst. Liksom,
ja, men alltså, grejen var ju att ibland så pratar vi lite löst här hemma.
Ibland pratar vi,
ja. Ja, precis. Vi pratar inte ofta, men ibland händer det. Nej, men alltså, grejen är att vi pratar ibland om ligan naturligtvis. Och Jimmy satt uppe med den och satt och kollade på de olika spelen som hade budats på. Och det var ganska många, i och med att det liksom var det här inte riktigt E3-segmentet. som var på intågande. Och då i alla fall så gissade jag att Jimmy hade budat på något av dem. Då sa Jimmy direkt liksom att han trodde att jag hade budat på Constance. Och då blev jag lite så här ängslig, för jag tänkte att det här är ett sånt här spel som Jimmy också hade gillat. Och han hade definitivt gillat att få det och ta åt sig äran för att han hade hittat det. Så att då blev jag lite ängslig att han skulle försöka buda över mig. Så att då la jag $15 istället. Men jag har fortfarande jättemycket mer pengar än ni andra.
Mm. Så välkommen in i det riktiga gamet när du faktiskt får slösa lite pengar på att få dina spel.
Alltså jag är ju lite korkad också ibland, får man väl ändå säga. För att när ni har pratat om när ni har budat på spel samtidigt. Alltså det är inte det att jag inte har budat på spel samtidigt. Men några gånger har ni fått det att låta som att ja, men, ni vet om att det är den andra som budar på det. Jag tänkte liksom bara så här, hur? Jag har liksom aldrig sett det, jag har aldrig liksom uppfattat det. Hur skulle man hitta det egentligen? Och det stämmer ju inte, utan det är bara jag som har fått för mig det. Och sen så har det liksom gått så lång tid, så då kände jag liksom att nu kan jag inte säga någonting. För då kommer jag framstå som korkad, men då kommer det ju fram ändå, så då framstår jag som ännu mer korkad.
Ja, nej, all information får vi i efterhand.
Precis, det var det jag trodde också, men... Du hade fått det att låta som att du visste vem det var som budade på olika saker och hur mycket. Eller inte hur mycket kanske, men att de hade budat mer.
Mm.
Så att du kunde buda mer.
Han kan se källkoden. Han bara, ja, oh, I can see it all.
Finns i vår league history. och sen så, vad då är... vad är Is This Seat Taken? Det där känner jag absolut noll koll på.
Ja, men det är också ett sånt här mysigt indiespel, naturligtvis. Och vad jag förstått så ska det vara ett ganska så meditativt pusselspel. Som är ju mångt och mycket det som det låter som. Att man ska placera ut på olika platser.
Alltså, en där tänker mig typ att det är... Alltså det enda liksom spelet jag kan koppla ihop det där med, som jag tänker att det är typ så, även om det inte stämmer. Det är så här What the Golf.
alltså det är inte riktigt samma sak. Nej. Jag kan visa en bild här, Jimmy, så kan du se lite hur det ser ut.
Ja, okej, då vet jag vad det är för någonting.
Jag såg några screenshots på det, så såg jag typ någon någon form med glasögon på sig eller sånt. Och det fick mig att tänka på 7-Up Spot.
Spelade du det spelet?
Jag hade det, men jag kommer inte ihåg ett jäkla piss av det. Men jag kommer ihåg att jag hade det. Och jag bara, ja, det ser ut som en rund form med solbrillor. Börjar jag tänka på det nu.
Det var ett av mina första spel till Gameboy.
Ja, alltså jag kommer ihåg att vi hade det. Och så hade vi ett spel baserat på Gargoyles, den serien också.
Mm.
En rund form med solbriller, låter som jag på sommaren.
Den är lika röd också som... Det blir inte
Nej, alltså det är jättemärkligt. Jag är ute och promenerar ganska så mycket på sommaren. Och trots det... Efter att Jimmy har suttit i solen i en halvtimme så får han mer färg än jag får på hela sommaren.
Ja, jag blir jätteledsen.
Alltså, jag ser fortfarande
ut som vitben liksom.
Jag kan inte ta färg längre. Men jag får alltid, även fast jag fortfarande ser jätteblek ut, så får jag alltid en form av klockbränna. Men det ser fortfarande, om man bara tittar på det här så är det bara, han är fortfarande en källarmänniska som kommer ut ibland.
Bor i ditt valv.
Ja, va? Sorry.
Jag kommer ihåg introt på Cool Spot, för då står han och surfar på en spriteflaska och sen så kommer man till en strand.
Det är så kul med sån den typen av spel då, att liksom bara, vi gör en karaktär på 7-Up, eller vi gör spel med The Noid.
Ett frustigt spel.
Det fanns ju ett spel som heter Pickup Express som var svenskutvecklat, så typ i samarbete med Statoil.
Jaha, det är inte för pickup artists eller något sånt.
Nej, utan du körde bil. Eller det var typ som Crazy Taxi, bara att du levererade varor istället för folk typ.
De gjorde ett jättebra äventyrsspel baserat på julens hjältar, fast det heter Skrotens hjältar.
Mm-hmm.
Det var riktigt bra.
Hemglassbilen hade ibland så här riktigt bra spel. Ja. Det var en sån Jönssonligan-variant som var skitsvår. Så det var kul. Och sen hade du också counterpickat Falling Frontier och Skate Story.
Ja, men precis. Skate Story nämnde jag ju lite grann anledningen förut. Men det kan ju vara liksom ganska riskabelt med vissa spel. Och i synnerhet i dagens klimat, liksom, det är spel som skjuts upp till höger och vänster. Och jag tänker liksom framförallt små spel då känns det nästan som att det är så här 50-50 om det kommer skjutas upp eller inte. Bara jag för att det blir liksom så stor arbetsbörda och det är bättre att skjuta upp det och att man faktiskt gör liksom någonting som presterar bra än att det blir kackigt och sedan så måste liksom hela studion läggas ner.
Jag tror att Falling Frontier är ett spel som riskerar att missa i år också. Men släpps det kommer det bli amazing. Men det finns en risk
det
att
det... Du tror.
Det är amazing. Hans liksom höga 65 poäng.
Men alltså nej, det kommer bli fantastiskt. Fuck men, you.
Jag hoppas att alla spelar bra.
Mm. Det gör du inte alls. Vad du ljuger.
Men vi har ju faktiskt, innan vi går över till min lista sen, så vi har ju faktiskt spelat ett spel på Amandas lista som heter Rematch.
Ja.
Som släpptes nu i veckan, som är Slow Clap, som är utvecklarna av Sifu, som jag vet att, jag vet inte om du har spelat Adam, men jag vet att du, Oliver, gillade det jättemycket det året det släpptes.
Det är fantastiskt.
Jag började spela Sifu, jag bara, aha, det här var tråkigt, stängde ner och Oliver blev arg på mig.
Ja, det var tråkigt. Ja, det här kickade röven ur mig så jag kan inte spela det.
Nej, jag bara, varför skulle jag vilja spela ett ninja roguelike-spel? Det är inte ens roguelike, men liksom bara, okej, jag förlorar nu. Måste jag börja om allt? Det var ju kul. Wow!
Ja, jag testade lite på streamen vi hade det året, och det var ju kul.
Alltså, det har ju någonting.
Men nu har vi spelat Rematch.
Mm.
Ja, och nu har vi spelat Rematch och det är ju inte ett fighting-spel utan det är ju ett fotbollsspel istället där man kan vara maximalt fem mot fem helt enkelt.
Och Rematch har ju också någonting.
Ja, det har det.
Men det har inte bra optimering.
Och det är ju liksom så att man spelar inte, som man tänker FIFA, då spelar du liksom som ett helt lag kan du göra. Och det kan man inte göra här utan du är en spelare på planen. Och det har väl mer gemensamt nästan med typ så här FIFA Street liksom, det är inga regler egentligen utan det gäller bara att göra mål i princip.
Jag försöker dra mig till minnes vad den nya varianten likt FIFA Street hette som kom, jag tror att det var 2019 eller 2020 helt enkelt.
Och det delar ju vissa likheter med Rocket League som att du spelar på en arena med väggar och sen så har du också det här slow claps liksom. Alltså animationsarbetet är väldigt bra i spelet och du har vissa liksom olika tekniker att kunna liksom föra fram bollen då och försöka lura mot sådana och så. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. I alla fall.
Jag alltså, tycker jag om det också. Det hade kunnat poleras lite mer.
Ja.
Alltså det hade kunnat poleras ganska mycket mer skulle jag säga. Men vi har ju fortfarande väldigt roligt med det när vi spelar och framförallt när vi spelar många tillsammans. Det är ju en fröjd när vi som igår kväll till exempel satt fem spelare och lyckades liksom få ihop ett helt lag och det är lättare liksom att kommunicera med varandra och man sitter liksom och skrattar med och åt varandra och åt alla tokigheter som händer. Jag gillar ju även FIFA sedan tidigare. Alltså nu har jag inte spelat FIFA på några år men jag hade ju några år där jag faktiskt körde det dedikerat och tyckte om det mycket. Och det är ju lite egentligen som alltså Call of Duty. Jag var också lite så tveksam till FIFA med tanke liksom på att det är sånt här spel som verkligen massproduceras. Det liksom släpps ett nytt varje år och nu har det liksom bara ersatts av någonting annat. Men jag hade väldigt roligt med det när jag började spela, jag tror att det var FIFA 17, om inte jag missminner mig. Och... det är ju verkligen något helt annorlunda att spela Rematch. För att det är ett fotbollsspel som inte riktigt är ett fotbollsspel. För att du har inga regler förutom att du kan göra mål, mer eller mindre. Och att du har en tidsbegränsning. Så det som är klurigt det är ju liksom att nästan vad som helst kan hända. Målvakten kan ta bollen och kan också ligga inne i mål. Och det är fortfarande inte mål. Återigen som Jimmy sa tidigare, det är ju liksom väggar runt omkring så det är ju liksom inga hörnor, det är inga inkast, det är ingenting sånt. Jag vet inte hur många gånger som någon har blivit fälld fult där man liksom har tänkt, ah, men där är det straff. Det finns ju ingenting sådant, det finns inte straff, ingen frispark, du kan glidtackla till höger och vänster som en galning och man kan liksom stå och i stort sett bara vänta på bollen längst upp för att offside existerar inte heller. Mm. Så det är ju liksom ett fotbollsspel med djungens lag på något sätt. Och det är väldigt roligt.
Mm.
Och problemet är väl i mångt och mycket liksom att det ibland känns lite opolerat och lite osmidigt. Och jag tror att med tanke på den vyn som man till exempel har när man spelar FIFA, då är det liksom lättare att navigera med sin spelare eller om man liksom styr hela laget till exempel. Här så blir det alltså mycket mer komplext i hur man ska föra sin spelare, de olika manövrarna man kan göra. Och jag tror att jag har lite svårt att få in det i muskelminnet, om jag ska vara helt ärlig. Så när jag upptäckte att ja, men jag kanske är bättre på att stå i mål, för att där finns det färre saker jag kan göra, då visade det sig att ja, men då hittar jag lite mer min plats helt enkelt. Så jag står faktiskt ganska så ofta i mål numera. Och jag har även roligt med det.
Jag är jättedålig i mål.
Det finns ju en stamina-mätare också som man behöver liksom tänka på. Om vi tar till exempel FIFA, då är det liksom så här att okej, om du springer för mycket med en spelare, om du alltid racear, då kommer den förmodligen att behöva bytas ut förr eller senare, för att den är liksom slutkörd. Här har du en stamina-mätare som är dynamisk hela tiden, så att den ökar på när du joggar eller går, och sedan så dräneras den liksom när du kutar, och sen så finns det liksom som en liten boost som laddas upp parallellt med den här stamina-mätaren. Så uthålligheten är också ganska så knivig att hushålla med. Så det finns ju liksom vissa aspekter som är ganska annorlunda. Jag tycker ändå någonstans att det är lite oförtjänt att det har fått så lågt. Samtidigt så känner jag att 7 av 10 är ju egentligen inte dåligt.
Nej.
Nej, men jag, i det här sammanhanget är det ju egentligen inte bra.
Det är typ för mig att, för att jag, Rematch var det första spelet jag budade på i början av året och du fick det. Så,
hur typ mycket för mig budade att du egentligen, Oliver?
Jag kommer inte ihåg.
37.
Åh, oh, det kan vi ju kolla upp.
Ja, för jag tänker att jag budar ju väldigt sällan mycket på det. Å andra sidan så kanske jag tänkte att det kommer du vilja buda på också.
För jag nämnde det i slutet.
Hoppla, Kerstin. Vänta, här har jag kastat kronor omkring mig.
Oliver budade 7, Amanda budade 15.
Wow.
Mm.
Och dyra 4 poäng.
Mm. Ja, det var det faktiskt, till min stora besvikelse.
Jag tycker också...
Sen så hade jag ju...
Ja, fortsätt.
Förlåt, säger Oliver. Nej, men fortsätt. För att jag skulle gå vidare till något helt annat.
Nej, jag skulle säga att jag håller med dig om att 75... Alltså, jag har inte 75... poäng roligt med det här spelet. Jag tycker att det är ett riktigt roligt spel. Jag tror att en grej som... För jag har inte läst några recensioner, så jag vet inte vart det här grundar sig. Men jag kan tänka mig att en grej som kan dra ner betyget lite för många är att det finns ju verkligen inga single player modes att tala om.
Jag trodde att det fanns single player när jag startade första gången.
Ja, för jag menar, ifall man köper typ ett FIFA eller ett football manager eller någonting liksom, alltså det finns massor av människor som spelar de spelen som aldrig kör multiplayer.
Ja, men precis, karriärläge till exempel, precis. Och jag tror att det var från 2017 så kom ju det här reselägret, eller vad det kallades. Jag tror att det kallas typ så här The Journey eller någonting sånt.
Mm. Sen förstår jag också liksom, när man kollar på vad spelet är för någonting, så Jag har inga problem med att det inte finns singleplay-läge, för att det är liksom, det är marknadsfört som ett multiplayer-spel. Jag tror att man... Finns det singleplayer i Rocket League? Jag tror inte det, va?
Nej.
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 Eller det fanns inte det förr i alla fall, när jag spelade.
Nej. Men ja, Amanda, du skulle säga någonting annat.
Nej, men jag kan komma till det alldeles strax, men det jag skulle säga också är att jag har också mer än 74 poäng roligt. Jag tycker att det är roligare än så. Samtidigt så är det ju liksom lite sladdrigt, och det är ofta som det är lite knaggligt till exempel när man ska söka match och sådär. Mm. Och det laggar en hel del, om man ska vara helt ärlig.
Alltså, Ja, de har sagt själva att de har ett problem med att bollen inte synkar för alla spelare. Vilket gör att det uppstår lite lustiga situationer ibland där man liksom tänker att oj, var inte bollen där? Eller jag trodde att jag hade bollen. Ja. Vilket är såklart förödande, speciellt om man typ står i mål och helt plötsligt så är det mål. För du bara, vart var bollen någonstans? Det har blivit bättre sedan den senaste patchen, men det är fortfarande uppstår sådana problem. Och det är ju verkligen inte bra när med tanke på hur viktigt det är liksom att spela med bollen så att säga.
Jag tror ju dessvärre att trots att det är väldigt roligt och vi kommer nog spela det ett litet tag till, så finns det viss risk att det inte kommer bli så himla långlivat. För att det finns så himla mycket spel att ta sig an och det finns ganska så många flerspelarupplevelser som faktiskt skulle kunna göra det bättre. I synnerhet om de har svårt att lösa det här med optimeringen.
Ja. Det största problemet för mig är att det är ett fotbollsspel.
Vad är problemet med det?
Oliver, kommer du ihåg varför jag säger att jag föredrar hockeyspel?
Ja, för du vill puckla på folk som har felat
ja,
dig.
Ja, ända sedan Blades of Steel till NES så tycker jag om det man krockar med varandra.
Det blir ett bråkaste med hockeyspel.
Nej!
Det är att folk ska slåss.
Nej! För jag, och sen när jag spelade NHL 04 på PlayStation 2 och jag åkte runt och så kollade jag, okej, kan jag crosschecka honom utan att domaren märker någonting? Bara krossa plexiglas och sånt. Det tyckte jag var kul. Så jag tycker de borde lägga till att om man tacklar varandra så går det över till Sifu Combat. Och man, ja, exakt, man slåss mot varandra spelare. Bara, vi försöker göra mål och så står Oliver och bara slåss som en jävla ninja borta på andra sidan banan. Bara...
Det jag tycker är så tråkigt med de här typ arkadhockeyspelen som har kommit de senaste åren är att de ofta har varit fokuserade på slagsmålsbiten. Jag kommer inte ihåg vad det spel som hette. Det är kanske 3-4 år gammalt vid det här laget, men det var ju liksom typ så här, det var 3-3 tror jag. Och det var ett hockeyspel, men då var det typ bara, man kan slåss. Det var liksom den stora grejen, var så att när som helst kan man bara typ kasta handskarna och slå varandra och man säger, det är inte det jag vill ha.
Men eller hockeyspel. Som Blood Bowl. Det är amerikansk fotboll fast de har ihjäl varandra och de är fantasy kreatur.
Men det jag tycker är roligast egentligen med Rematch också, det är det att jag känner bara att jag saknar den här typen av roliga sportspel som inte är så superseriösa.
Ja.
Och det var ju vanligare förr. Liksom under PS2 och eran till exempel så kom det ofta liksom, det var liksom olika basketspel, det var olika fotbollsspel som inte var de här stora liksom mer seriösa simulatorerna ish. Och att det är lite mer arkadigt. Och därför är det så kul liksom också att Slowcap valde att göra det här spelet, för att det känns verkligen kul. Och inte det här att det är inte den här partyfeelingen heller som till exempel ett Mario fotboll har.
Nej, det var inga Mario fotboll special senaste abilities och...
Nej, och det är inga items på banorna och du liksom, det är inga super, du har liksom ingen super som du kan slänga ut för att det ska vara lättare att göra mål, utan det är liksom, för att vara så arkadigt som det är så kräver det ändå att du har liksom skill i det du gör. Det är liksom ett seriöst fotbollsspel i det avseendet, att du liksom, det här är de tekniker du kan utföra och liksom du får bli bra på det för att lyckas bra. Och sen så kräver det såklart det här stora samarbetet mellan alla lagspelare, för det märker man ju att de lag som verkligen kan samarbeta och passa varandra, det är också de som oftast vinner. Och det var ju typ det största problemet när spelet precis hade släppt. Och man körde med så här, där är personen som tror att han kan bära hela laget.
Det är fortfarande ett problem om man ska vara helt ärlig. Jaja, spelar man med någon slumpmässig över nätet, då är det liksom så här, alla tror att de är hjälten i deras egen berättelse.
Ja, men det är väldigt stor skillnad hur det var första kvällen mot hur det var liksom bara redan igår när vi spelade.
Jo, folk är lite bättre på att passa, men folk är också väldigt mycket så här, men nu har jag bollen på halva planen. Låt mig springa upp hela vägen och sen tappa den.
Så det kan ju alltid vara ett problem i multiplayer-spel. Att, liksom, att du är inte bättre än lagkamraterna du får. Och såklart, och jag säger inte att vi liksom är några experter på spelet. Men liksom, man har ju någon förståelse i alla fall för hur man ska spela för att lyckas. Eller om man lyckas med eller inte, det är en annan femma.
Därför är det bättre att ha de lagkamraterna som man väljer.
Men det finns de gånger liksom så här man ser att, typ att men den här killen eller tjejen som vi spelar med nu, han kommer vara ett problem. Som du och jag, Oliver, vi spelade igår. Och vi hade en som satt och skrek på bollen. Om man trycker ner högra stickan så liksom säger man så här, typ, pass, jag är redo för pass. Liksom, eller så här. Och han gjorde det oavsett när så gjorde han det hela tiden. Alltså det var liksom, stod han i mål så skrek han på bollen. Målvakt skrek på bollen. Ja. Så fort någon annan hade bollen skrek han på bollen. Och när han själv sen hade bollen då var det så här, ja, vad gör du med den där egentligen? För att du åstadkommer ingenting. Och det är en ganska, och jag vet inte, det känns lite som att det kommer lite från typ skolan, alltså småskolan när man gick där. Du vet den här som typ gick på fotboll och alltid skulle ha bollen och vägrade liksom samarbeta med någon annan för att han var liksom stjärnskottet. Och det finns vissa av dem som säger typ att så fort de inte har bollen så ropar de på den. Och de kan typ inte ta emot en pass för att de vet inte hur man gör. Och de skjuter hellre på mål från halva planen istället för att passa någon som är helt fri. Så det är liksom, det är jätteenerverande. Men när vi är liksom, när vi är då fem som vi var igår och var ett fullt lag och spelade, då var det verkligen så här att man bara, ah, men det är nice. Och när det går dåligt så är det faktiskt vårt fel och inte liksom någon annan som man behöver bli irriterad på.
Ja, men precis. Sen kan man ju faktiskt också råka vinna på det sättet att ens motståndare medvetet gör 4 självmål.
Ja, men det var ju bara ett svin.
Ja, exakt. Det var det faktiskt.
Så vad skulle du säga, Oliver?
Jag skulle bara säga att jag är imponerad av spelet. Jag har sett fram emot det här sedan det utannonserades och jag är ingen sportfanatiker så. Jag tycker att... Men jag ogillar inte sport heller. Liksom, alltså, jag kan gå på någon match med pappa eller med min svärfar. Och även om jag liksom inte fattar exakt vem som är vem eller vad som händer. Så det är ändå någonting när man är på läktaren och ser liksom en slag göra mål. Och det är liksom en energi och... Jag tycker om väldigt många berättelser som har liksom en sportinravning.
Ja, Ted Lasso.
Ted Lasso är fantastisk, men även liksom, det finns massa liksom filmer som man kollar på typ... Men jag gillar den filmen Coach Carter, Remember the Titans. Liksom, alltså just det här med att vara en atlet eller en idrottare som liksom uppsöker liksom excellens i sitt område. Det är liksom spännande grejer. Och jag tycker att Rematch gör ett bra jobb med att liksom förmedla vad det är som gör fotboll roligt. För att så mycket FIFA som liksom, jag ska inte säga att jag har spelat mycket FIFA, men det är inte ett spel jag aldrig spelat, för att det är liksom under hela ens uppväxt så har det liksom varit ett spel som dyker upp på så här typ spelkvällar och grejer folk vill spela. Och jag bara, alltså, jag tycker inte att FIFA någonsin fångat den här känslan av att vara där på planen och liksom få en perfekt passning och sen liksom skjuta upp den i krysset, för att liksom det är ett sånt makroperspektiv på det. Och när den här trailern utannonserades liksom från Slow Clap och fotbollsspel, jag bara kände bara det är helt perfekt, för att det är liksom det de visar sig vara bra på med Sifu känns som att det är liksom överförts perfekt i ett sportspel som fotboll. Och de har verkligen fått över den här liksom taktila fysikaliteten i att ha kontroll över en boll. Vilket jag inte har känt i något annat fotbollsspel. Och som sagt, jag har inte spelat många olika fotbollsspel, men för mig liksom det här, jag känner verkligen, alltså det är svårt att inte gapa liksom när man gör ett mål. Och det har min fru klagat på mycket, för att liksom hon är i enda änden av lägenheten och försöker natta vår 5-åring. Och så hör man pappa bara, ja! Jag kan inte hjälpa det. Och man,
jag skriker obsceniteter när jag spelar.
Ja.
Jo, tack.
Jag förstår nu, och det här kände jag också i filmen Rocket League när vi spelade mycket av det. Jag tänkte samma sak då, att jag förstår nu varför pappa liksom gormar så jävla mycket när han sitter och kollar på tv eller fotboll. För att,
jag skulle precis också säga så här, välkommen till min uppväxt.
Ja, men alltså, det bara blir så när man är i det och man är investerad i det, så är det svårt att liksom containa sin excitement, så att säga.
Men din pappa var Arsenal-fan, va? Så vi är ju praktiskt taget ärkefiender.
Nej, han bestämde att jag var ett Arsenal-fan.
Jaha.
Åt dig?
Ja.
Så du och jag är ärkefiender?
vilket, jag vet inte vilka som är Arsenals fiender.
Tottenham Hotspur.
Tottenham?
Ja.
Inte skillnaden, att Arsenal går faktiskt bra för.
Ja, pissklubb.
Alltså, Tottenham vann ju.
Ja.
En kupp för bara några veckor sedan.
Ja, okej. Okay. Ja, det var inte första gången på jättelänge.
Det var första gången de vann det där på väldigt länge. Men samtidigt så Tottenham har gått väldigt bra. Tottenhams stora problem, det är att de går förlorar väldigt bra och sedan så får de typ gummiben i slutet.
Ah.
Det är liksom så här, ofta som de hamnar på så här, tredje, fjärde plats.
Ah, okej.
Okay. Sen så, nu i ligan har det ju inte gått så jättebra, kan man väl säga, i allmänhet. Men de hade några år som faktiskt var väldigt mycket mer positiva. Sen har ju inte jag följt Tottenham lika nära nu som när jag bodde hemma till exempel. För att då var det ju liksom match så fort det gavs tillfälle. Och jag såg ju ganska så många matcher med pappa. Och ända sedan jag var liten så har jag liksom matats med Tottenham mer eller mindre. Jag hade fastän en sparkdräkt med Tottenhams logga på.
Indoktrinerad.
Ja, jo, men verkligen. Men om jag hade velat heja på ett annat lag så hade jag också gjort det.
Min storebror slog mig om jag inte hejade på Djurgården.
Djurgården!
Mm. Jag har aldrig varit fascinerad av sport alls. På något sätt. Jag har varit investerad i vissa matcher. Vad hette det? Super Bowl. Den matchen mellan Patriots och är det Eagles?
Ja, du.
Är det baseball eller är det fotboll?
Amerikansk
fotboll. Super Bowl är fotboll.
Ja, okay.
I alla fall. Ja, och Eagles gjorde typ den största vändningen någonsin i tredjedelen där. Och vände hela matchen och alla bara oh my god, yeah, fuck Patriots! Och då satt jag och mina polare med liksom friterade kycklingar i händerna och bara, ja!
Ja, och det är samma med liksom riktig fotboll. Liksom, och typ, det är kul att se liksom jag kan ibland dra upp så här lite bara, de coolaste målen de senaste 10 åren. Liksom, och se bara helt sjuka grejer.
Ja, men 97% av fallen man drar igång typ, vad är det, typ sportmorgon på lördagen eller sånt. Ja, och det är typ några som bara joggar över planen och så blir det ett mål typ någon gång var 20:e minut. Liksom bara
ja. Och jag känner ju min så här lite kontroversiella åsikt är ju liksom att det borde inte vara lagligt att vara en sport ifall det kan sluta i 0-0. Liksom, eller i oavgjort liksom. Alltså, jag känner så här, ifall det ska vara en sport, om ni har någon respekt för sporten, alltså då kör ni tills någon har vunnit. Det kan inte sluta med 0-0.
Det är så fan. Det är en match som potentiellt pågår i flera dagar.
Ja, alltså, tills någon har dött liksom. Alltså, tills någon bara, jag orkar inte längre. Okej, då vinner motståndarna. Alltså, kan ni föreställa er liksom alltså typ jag vet, någonting det driver mig till vansinne liksom att det får förekomma.
Liksom, ja, alltså, jag har sett två fotbollsmatcher i hela mitt liv, det blir 0-0 i båda.
Ja, och just, att det är en vanlig liksom företeelse liksom, inte att det är liksom att någon gång var 10:e år kan det sluta med 0-0, men det händer fan ofta. Då är det okej, okay, alltså ärligt talat till slut är det liksom ifall inte, om ni är så jävla sopiga eller antar equally, liksom perfectly equally lika skitbra att ni bara liksom cancel each other out, då får ni för fan slå ihjäl varandra tills någon vinner. Alltså,
man ger alla en revolver med en kula var och så liksom bara nu vinner ni.
Ja, men, någonting. Det provocerar mig fan.
Vi spelar bang om det.
Ja, vad är det för jävla fjollig skit? Men i alla fall. En annan grej jag tycker är väldigt bra med rematch är att oavsett liksom vilken typ av position du spelar så är det jävligt kul.
Mm. Jag har inte kul i mål för jag är jättedålig på det.
Ja, men jag känner liksom att även om man har en bra match och jag står i mål och liksom 70% av matchen utspelas på fiendens planhalva, vilket är vad man egentligen vill liksom, för det betyder att man har bra attack.
Och du slipper känna dig nervös när hela motståndaren kommer springande som en bollen och du ser att ingen annan närmar sig.
Även om jag kommer står en kontring så ligger man ju pyrt till oavsett.
Ja, för det är så lätt att liksom skjuta mål från andra sidan liksom, ifall det är öppet. Men jag känner aldrig liksom att jag gör ingen nytta just nu genom att stå i mål eller att ifall inte jag just jag får göra mål varje match, att det inte känns vad ska man säga, meningsfullt. Det är verkligen liksom att de har fått till det här liksom lagspelet väldigt bra.
Jag gjorde mål som målvakt igår och ja. Det är ju någonting som inte händer så ofta i vanlig fotboll till exempel.
Nej.
Det är ju typ så här, okej, det är förlängning och det har gått liksom nästan 2 perioder av förlängning. Vi skickar upp målvakten för nu står det fortfarande 1-1 och vi har inget att förlora.
Alltså, det är för att fotboll är tråkigt.
Ja, men ibland kan det fan vara...
Det kan gå till straffar också. Men...
90 minuter av liksom 22 snubbar som bara springer fram och tillbaka, det ingenting händer, det är fan...
Jag håller katanas.
Det är som att titta på grupp Friskis och Svettis. Jag joggar fram och tillbaka här. Ja.
Liksom. Men här liksom, alltså det är typ en match i typ 6 minuter eller någonting. Och det tar inte slut förrän det är slut. Liksom, alltså, du behöver lägga ett jävla mål.
Ja, och gå få tummen i röven. Och är det 0-0 när tiden är slut så går det inte övertid tills någon får mål. Jag vet inte om det finns någon gräns på hur lång en övertidsmatch får vara. Men jag och Amanda körde en match häromdagen. Vad var det? 8 minuter övertid innan någon gjorde mål?
Det är inte längre det... själva huvudmatchen.
Ja, så att det... Och det blir ju längre den övertiden går, ju mer nervöst blir det ju.
Det är klart.
Och då är det också sudden death som sagt. Så då är det liksom... När målet kommer, då är det slut.
Mm. Så det... Ja. Men det är ett bra spel. Sen så är det som jag tror att vår kompis Filip sa igår, liksom, att han tror inte att det här kommer liksom inte bli nästa stora grej. Liksom. Jag tror liksom man jämför typ med Rocket League, där liksom så att, okej, så fysiken fungerar i Rocket League och hur bilarna interagerar med bollen och du har den här boosten som gör att du kan flyga, vilket gör att det finns ett ganska högt skill ceiling liksom att ta sig förbi om man ska bli riktigt, riktigt bra. Alltså hade vi hoppat in i Rocket League idag, jag tror inte att vi hade känt igen spelet typ för att folk spelar sig alla annorlunda.
Men sen är det också så att det har liksom inte blivit lika viralt som till exempel Rocket League eller Fall Guys. Det är liksom ett koncept som kanske inte är tillräckligt unikt. Även om det är roligt.
Nej, det är inte unikt alls.
Jag tror inte att spelmekaniken orkar liksom bära upp det för att det liksom ska hålla länge.
Och sen tror jag, liksom, om man kollar på typ hur spelet... Du har ju så här battle pass eller vad det kallas, säsongspass. Och jag respekterar att de ändå håller sig ganska... De håller sig till en viss... Alltså det är ju inte fotorealistiskt spelet, men hittills när man kollar på grejer man kan låsa upp så är det ganska liksom down to earth grejer. Att du kommer liksom inte se en Super Mario springa runt.
Jag kommer inte kunna köpa en Master Chief skin i det här spelet.
Nej, precis.
Då kommer jag att sluta spela det.
Sen är det möjligt att med tiden att sån skit liksom kommer sippra in ändå. Men just nu så är det liksom att jag respekterar återhållsamheten lite.
Jag ser Kratos göra en vissa kleta.
Ja, och sen är ju Rocket League som koncept mer formbart liksom, för att de har ju liksom basketvarianter och de har all möjlig skit och du kan lägga till vilken du har ju den här Batmobil så grejer i det spelet och det clashar inte med resten av spelet, medan här så det har inte varit jättelätt att med spelets grundmekanik uppfinna en basketvariant.
Ja, men precis, det hade nog behövt göras om för mycket.
Det är ju så, det är så för att du har ju så att du kan lobba. Du hade ju kunnat höja upp målen. Så bara, nu får du göra mål uppe. Liksom. Sådana grejer hade du kunnat göra.
Ja, jo.
Sant förvisso. Mm. Ja, men de hade ju i tutorialen liksom ringar som man skulle träffa.
Ja, men det är liksom, jag känner väl all liksom så här betalda grejer. Alltså spelet är inte gratis, det kostar ju. Ja, sen har du Battle Passet där och jag känner väl liksom att de grejerna man kan liksom köpa är liksom, det är ingenting typ. Och en av de tråkigaste grejerna jag tycker är liksom så att banorna är ju inte unika förutom hur de ser ut då. Och de ligger liksom i Battle Passet. Vissa är gratis, vissa kostar. Och det är liksom, det kan jag tycka är lite trist. Istället för att bara rotera banan. Att nu, men nu kör vi på rymdbanan liksom. För att vi bara kör det. Nu är det sandbanan så att man får liksom se lite olika grejer. Typ. Nej, men det kan jag tycka är trist.
Jag vill bara säga, det var ju någonting vi lämnade för flera minuter sedan. Men Europa League var det Tottenham vann för några veckor sedan. Mm. Jag bara så här, fick upp Champions League i huvudet hela tiden. Jag vet att det inte är Champions League. Men så, nu har jag liksom fått det ur mitt system. Så nu kan vi gå vidare till... Ja, men vi är nog faktiskt klara för idag. Vi behöver inte gå igenom sista listan, va?
Var vi klara med rematch?
Ja.
Vad har du att säga om det?
Alltså, jag håller med om att det kan göras förbättringar. Liksom, det här med att bollen inte är 100% synkad hela tiden, det är ett problem. Och,
det är ett stort problem. Och jag tycker att målvakterna, tack vare den, är inte är helt synkad. Ibland känns det som att bara, hur fick målvakten den bollen? Han hoppade bredvid den och så bara sugs den till honom.
Ja,
så det är sånt typ.
Jag känner att det är inget som inte går att fixa med uppdateringar. Liksom. Alltså, spelet är inte trasigt i grunden.
Jag hoppas de lägger till det, crossplay. De har sagt att de ska försöka få med det igen.
Ja.
Ja, crossplay har de sagt, det ska ju komma, för att det behövs ju verkligen för att det ska överleva. Jag vet ju att vi har inte haft något problem att hitta matchen när vi har kört på Xbox. Och då verkar det ändå vara crossplay mellan Xbox och PC via Microsoft app då. Eller Xbox.
Det är inte ens en vecka gammalt än heller.
Nej, precis. Men jag har liksom sett att folk i USA som får liksom sitta alltså typ 15 minuter och hitta matcher.
Mm.
Och det har ju inte vi alls upplevt.
Nej, det går ganska
snabbt. Nej, men europeer tycker ju om fotboll också.
Ja, precis. Det är det.
Ja, amerikaner spelar ju fotboll med händerna.
Ja. Ja, det är ganska konstigt att de kallar att amerikansk fotboll kallas för fotboll.
Men de sparkar ju på dem typ 2 gånger under matchen.
Ja, okej.
Okay. Det finns en, och jag kommer inte kunna berätta den här historien, men det finns en historia om varför det kallas soccer i USA, som i slutändan pekar på att det är britterna som myntade det från början. Så vi kan inte skylla på amerikanerna.
Nej, men amerikaner är fake-britter, så att det är liksom samma skrivning.
Ja, jo, det är det.
Ja, till viss del då.
Man kan inte skylla på amerikanerna. I just det här fallet kan man inte det, men i övrigt så är det Death to America, vilket jävla skitland det är.
Vi har inte varit kontroversiella.
Nej, då spelar vi islamska staten musiken i bakgrunden nu, bara Death to America!
Nej, alltså... Fy fan, vilka jävla rötna människor som bor där.
Ja, världen är skit och vi kan inte göra så mycket åt det. Det är väl det som är summa summarum.
Vi kan spela spel och titta på.
Ja.
Okej, men då ska vi snabbt gå igenom min lista också. Innan vi slutar för dagen. Så jag, min utgivare som heter Always Gold Medal Games, har jag Monster Hunter Wilds för 19 poäng, Doom the Dark Ages för 16 poäng, Elden Ring Night Rain för 11 poäng, Wonderstop för 11 poäng, Judas, Clair Obscur Expedition 33 för 24 poäng, Assassin's Creed Shadows 11 poäng, Baby Steps, Metal Gear Solid Snake Eater, Shinobi Art of Vengeance, The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered för 12 poäng. Och det var det jag hade senast. Med största skillnad då att jag fick droppa Mugenics, för det fick ett release datum för februari nästa år. Vilket var lite surt, för jag tror att det hade fått mycket poäng. Och sen draftade jag Wheel World, som jag tog från dig, Oliver. Av den enda anledningen till att någon annan hade tagit det, och jag hörde typ att Kinda Funny sa att det verkar rätt så bra.
Ja.
Jag har inte någon jättekoll på det.
Mm. Här beskyller man Adam för att verkligen sikta in saker med lasersikte.
Ja, men Adam gav ju mig idén. Det var ju liksom, det var ju efter det man var, så kanske man kan tänka.
Originalet och kopian.
Så Wheel World kan jag ändå hoppas är lite mer arkadigt kul, för det är väl typ, man cyklar runt och... Jag vet inte riktigt vad man gör ens i det.
Vad är det ens för spel? Vad har jag köpt för något?
Det är så bra koll jag har. Ja, men det är lite så här. Jag har väldigt
nu hoppas
koll.
Jag verkligen att det får lågt.
Ja, när man cyklar runt på en cykel och så kan man säkert göra en massa roliga grejer. Sen så har jag 2-10 som gav mig en poäng. Och det här är ju surt. För att jag hörde liksom så här typ. Folk pratade om det, var väldigt positiva. Och det är ju faktiskt Keita Takahashi som har varit med och gjort det här spelet. Alltså... han som har gjort Katamari Damacy och Nobinobi Boy. Och då tänkte jag, ah, det måste finnas massa sådana som gillar hans spel och liksom kan ge det bra betyg. Inte tillräckligt många. Det har fått liksom höga betyg från respektabla recensenter eller publikationer.
No. Och sen så har de smarta jävlarna, de gav mitt spel bra poäng. Och alla jävla
bottenskrapet
nötter.
Däremot.
Ja. Men att jag kan tänka mig så här att de som har varit med i gamet länge och känner till Keita Takahashi tänker liksom så här att ah, men de ser det på det här sättet. Och sen har vi de här ynglingarna som inte vet vad typ Katamari Damacy är och de bara så här, det här är inget spel som jag borde spela typ.
Eller så finns det folk som bara svinen. Kanske inte tycker att det är tillräckligt bra.
Nej, nej, det tror jag absolut inte.
Vill du spela
inte.
Det själv då?
Ja, jag vill ladda ner det.
Du kommer inte spela det.
Alltså planen är att spela det. Sen får vi se om jag faktiskt kommer göra det eller inte.
Men kommer inte spela det.
Planen har varit det. Det är nedladdat på min Xbox.
Jag har 200 spel installerat på min Xbox. Så
ja, jo, så säger inte mycket mer. Men liksom, jag hade ju kunnat inte laddat ner det.
Oh, wow. Okej. Okay.
Men så det vill jag spela. Så det är ju så att det handlar om en pojke som har liksom en funktionsvariation där han alltid är i en T-pose. Men alla andra är normala. Så det är liksom så ska du liksom leva vardagen liksom med den funktionsnedsättningen. Och det är en ganska amazing. Intressant premiss. Jag vet! Men tydligen inte för nötterna som inte förstår spelet.
Jo, men det är också så här. Det kanske är en intressant idé, men hur är utförandet?
Alltså, Sandland fick positiva poäng. I Fantasy Critic. Jag säger bara, det är nog fel på världen.
Jag har också fått en positiv
poäng. Ja, jag vet. Det borde vara högre, känner jag då. Av premissen alone. Sen så har jag också Luminous Arise. Vilket är då den andliga uppföljaren till Tetris Effect, fast med Luminous istället. Vilket jag hoppas kommer ge mig storkovan. Och sen är det då Borderlands 4.
Varför Borderlands 4?
Det var vad jag frågade tidigare idag också.
Det fick positiva previews nu. Och ja, det känns som att, jag vet, men som sagt, det gav mig 11 plus i Assassin's Creed och minus 11 till Oliver. Så att jag kan ju inte säga att det är helt dumt att gå på de vibesen.
Slämbollen är ju fortfarande kopplat till det spelet.
Ja, så är det ju. Men jag hoppas att de har lärt sig saker från Borderlands 3.
Att inte låta slämbollen Randy Pitchford skriva.
Jag vet inte, jag tror inte att Randy Pitchford är författare på de spelen.
Var inte han involverad i 3:an ganska mycket? Det är typ de sämsta skämten av alla spel.
Stora grejen jag hört från previews är att det är typ ingen cringe dialog längre. Vilket...
Det är han fortfarande med? Claptrap?
Ja. Claptrap är bäst.
Nej, Claptrap är sämst. Nej. Fuck you.
Så här. Men problemet med 3:an var ju det att de som skrev Borderlands 2 inte arbetade kvar.
Mm.
Och 2:an är faktiskt... Alltså 2:an är väldigt bra och väldigt roligt skriven. Och liksom det finns en story som inte är helt... värdelös. Men en sak som är problemet från 2:an till 3:an, det var ju så att när 2:an kom, det var liksom peak internethumor typ. Alltså den typen av humor, så här memkultur, 9gag, och det var liksom den typen av humor. Och det som var spännande med 3:an då var att tänka, vad ska de göra nu i 3:an liksom? För att nu har det ju gått några år och de var fortfarande fast i 2012. Så förhoppningsvis så är Borderlands 4 liksom mer nutida och inte känns som att det... Liksom att det är en massa nyblivna 40-åringar som har skrivit skämt för att de tyckte att det var kul 2010.
Sen tycker jag bara grafiskt ser det. Alltså, de har ju haft den här stilen hela vägen, men den här super-HD-varianten av det ser väldigt trevlig ut, tycker jag. Och de har nya movement options som typ glide-funktioner och grapple hooks och grejer.
Alltså, precis. Och 3:an kändes ju redan bra mycket bättre än 2:an att spela.
Jag håller alltså att spela det i typ 20 minuter när vi testade det.
Ja. Men alltså vi körde ju 1:an och 2:an och 3:an back to back. Så vi körde 1:an och 2:an och sen så var det typ bara någon typ 2 månader tills 3:an kom och det var verkligen så man bara wow. Alltså det var jättestor skillnad. Så de har ytterligare förbättrat spelet, så, alltså spelmekaniken, så är det bara positivt.
Någonstans här hade du någon gång marathon.
Just det, ja. Jag har draftat och droppat Marathon.
Det var synd för
mig. Det var $10 som jag slängde rätt i sjön. För att det var, jag tänkte ändå så här, men det är Bungie. Liksom, de har säkert någonting. Och så visade det sig att...
De hade plagiat.
De har snott grejer. Och liksom, visst, betan var väl lite ljummen. Men jag tänkte ändå så här att amen, om det liksom känns bra att skjuta i det. Liksom, så tror jag ändå att man kan liksom vinna mycket på det. Men sen så kom ju också ryktet om att de hade dragit in all marknadsföring till spelet. Och det var så här, det där kommer inte i september. Så jag droppade fort som fan.
Och jag kastade mig på counterpick-knappen och fick inget.
Men alltså, det låter ju som att när de pratade om, vi måste fixa alla de här grejerna. Det låter ändå som att de tar till sig lite av kritiken från betan.
Det är absolut därför de inte släpper det liksom. Och att Sony kan, och det är så att det här spelet kan också kosta för mycket pengar för att man ska kunna göra en Concord av det.
Ja.
För att oavsett om det hade hänt eller inte så är det liksom, med tanke på att det är Sony som är liksom utgivare, så kommer det liksom, det hänger över dem. Om inte det här spelet känns bra, då kommer alla säga bara att det är Concord. Och att det
Concord 2!
Precis. Och sen så var det att Ark Raiders kom ju, hade ju beta samtidigt. Mm. Där det är bara positiv buzz kring det.
Jag såg faktiskt fram emot det spelet.
Alltså jag tror inte att jag tycker om den här typen av spel.
Nej, jag har också kommit fram till det. Men
Jag testade Ark Raiders och jag sa att jag vet inte vad meningen är för mig. Och vilket är jättetråkigt, för att Emma jobbar ju på det. Så att det är liksom inget, så att jag skulle jättegärna vilja säga att sjunga praise och guld och gröna skogar liksom över det. Men jag sa att men är min tanke nu att jag ska hoppa in i den här världen, skjuta lite grejer för att få bättre loot, för att bara få bättre loot. Det tyckte jag inte var kul i The Division. Jag tycker jag har svårt med alla de här Diablo-liknande spelen, bara att spela för lootets skull. Vilket är ganska liksom paradoxalt när vi pratar om Borderlands 4.
Jag tänkte exempel, det är liksom loot. The lootiest game of them all.
Ja, för samtidigt, där har du ändå en story att följa. Och när jag är klar med storyn, sen är jag klar. Liksom, jag går inte och letar efter den här superbossaren som är skitstråkig att köra mot för att få bättre vapen. Utan det är bara att köra storyn. Och jag känner liksom så här att jag behöver ha en hook för att ett loot-spel ska typ hålla. Ta H1Z1 eller DayZ till exempel. Alltså två survival-spel. Liksom i H1Z1 var det så att det här är en levande server. Du har en bas på den, så du loggar in dagligen för att kolla att ingen har liksom sprängt din bas till Kingdom Come. Liksom. Då är det hooken. Det är liksom att vi samlar på oss grejer så vi kan försvara oss, och vi får hoppas att liksom ingen tar våra grejer medan vi inte är inloggade. Eller att vi kan raida andra folk liksom, på deras resurser, för det går ut på. Eller DayZ, liksom, att jag ska klara mig så länge som möjligt, samla på mig grejer och kanske pricka av någon annan människa liksom, lite då och då. Men här liksom, jag ska samla loot för att bli bättre, för att jag ska kunna samla mer loot. Det tycker inte jag är så kul.
Jag kommer att spela den när det släpps. Oliver också.
Jag har ju fortfarande inte testat det, så att jag ska testa det.
Ja, men jag kan också vara med och spela den när det kommer. Men det är ju säkert, för att jag spelar ju själv med random. Så att det är också, men samtidigt så att det är liksom, vad är målet här? Det är bara att skaffa bättre loot. Och det är liksom inte som en multiplayer-match heller, de här extraction shooter, att du går liksom in. Här är liksom the high value gear som ni alla ska kämpa mot. Ni slåss om det, en kommer vinna ut ur syden och dra därifrån. Utan det är ju verkligen så här. Det är ju blandning mellan typ det sämsta från ett Battle Royale till det sämsta av något annat typ. Alltså i mitt tycker jag. Det liksom blir inte, det blir inte spännande.
Hatar Jimmy ut, det hör jag.
Va? Hatar jag vad då?
Du hatar det.
Nej. Musiken är asnice, det är väl typ det. Men som sagt, jag har inte gett det en helt ärlig chans heller. Så jag kan liksom inte döma hela spelet. Men den här typen av spel har jag svårt för.
Jag säger att Silent Hill F inte ser ut som ett Silent Hill-spel. Och jag är en hatare av asiatisk kultur och squid guys och sushi. Och...
Ja, det låter ju faktiskt ganska korrekt.
Ja.
Ja, men det var det.
Ja. Dina counterpicks.
Just det, mina counterpick. Jag har counterpickat Half-Life-spelet då, som inte kommer komma. Och Mind's Eye för 18 poäng.
Som kändes, jag är besviken att jag inte tog det.
Det var så, och jag gick länge och så här, bara, ska jag för att jag ville counterpicka något, och jag liksom bollade lite mellan antingen Hellis Ass eller Mind's Eye. Och sen kom ju den här första liksom typ videofilmen på Mind's Eye, och det såg verkligen så här, är det här ett spel som ska släppas inom någon månad typ? Och då började jag så här, nu kanske börjar bli dags att counterpicka. Och sen så kom video nummer 2, och då var det bara så här, okej, det här. Och det är liksom ingen så här indikation på att det skulle försenas eller ingenting. Jag var så här, det här är en pannkaka.
De har ju sagt upp över 100 anställda verkar det som nu, den studion. Och det är tråkigt, men...
100 av 300.
Ja. Men den studion var ju jättestor.
Den har ju växt jättemycket, för de har ju fått massa investeringar på några hundra miljoner.
För att de har inte... För det är väl en ny studio och deras första spel, va?
Jag tror det.
De har ägnat för mycket tid åt att skriva anställningsavtal istället för att utveckla spelet.
Mm. Det är ju typ en spin-off på det stora spelet som... Vad heter Everywhere eller vad det heter?
Ja, just det. De gjorde ju ett spel... De började på ett spel som var typ ett metaverse-aktigt eller något sånt. Och sen la de ner det och gjorde det här istället. Ha för mig.
Det är typ ett MMO. Vad fan är det? Det var det liksom när de avtäckte det. Om det var för typ 3 år sedan eller någonting.
Mm.
Så var det liksom bara, okej, vad fan är detta för någonting? Så här, på Wikipedia står det bara, Everywhere is an upcoming massively multiplayer online game and game platform with an integrated game creation system.
Mm, så det är deras Roblox metaverse-aktiga spel.
Typ.
Mm.
Men det var ju också någon annan GTA-föredetting som var med i något stort spelprojekt som vi inte har hört jättemycket om.
Last Sentinel tror jag var från folk som arbetar på det. Ja, de har börjat släppa såna här korta behind the scenes grejer när de pratar om teamet de har byggt och sånt.
Det såg ju faktiskt väldigt fräsigt ut.
Ja, de har...
I första anblick i alla fall.
Ja, så de har börjat bubbla lite mer, men jag tror det dröjer lite tag till när vi får se något av det egentligen. Inte innan jul i alla fall. Där Jeff Awards...
Mm.
The Golden Jets.
Jeff of the Year.
The Kojima Cameo Awards.
Ja, det är spännande. Och nästa vecka är Death Stranding 2.
Ja.
Eller ja, vi kommer prata om Death Stranding 2 nästa vecka.
Jag ser fram emot det faktiskt.
Jag ser också väldigt mycket fram emot det. Det ska bli kul att spela liksom ett riktigt story-tungt spel. Jag gillade ju först Death Stranding.
Jag spelar inte ut hela, för att jag bara... Why though? Men det låter som att det är förbättrare på många plan. Och jag kollade Digital Foundries sån här tekniska recensioner av det. Och det ser riktigt bra ut. Jag bara, jag ser fram emot att starta upp det och inte fatta någonting.
Ja, men det verkar ju som att de uppnådde vad de ville i alla fall. För nu ligger det ju bara på 90 eller vad det var. Och Oliver skickade ju en länk till att speltestarna hade tyckt att det var för bra. Så att de gjorde det lite sämre.
Alltså, det måste vara taget ur kontext. Nu har jag inte läst den artikeln, men det måste vara typ någonting som Kojima liksom, okej, det här är inte riktigt den upplevelsen det var menat det var.
Ja, men jag tror det om jag ska matera honom, så jag tror om det handlade mer om liksom att han vill mer att hans spel ska vara mer kontroversiella, att det liksom inte ska vara så slätstruket liksom.
Okej. Men det kan jag köpa.
Jag tycker det är helt fantastiskt att vi har ett superpåkostat AAA-spel vars boxart är liksom en typ hårdnackad biker som pussar sin bebis på pannan. Det är boxarten. Har det någonsin hänt förut? På ett spel liksom med stort liksom bara coolt AAA. Jag skulle säga actionspel, nu är inte detta så mycket av ett actionspel, men du kan skjuta grejer i det. Det händer hemsk skit. Det är typ rått.
Ja.
Och sättet de liksom vill ha det här spelet på hyllorna är liksom bara liksom faderkärlek typ. Det är skitvackert.
Det är alltså det är intressant också att se ett så påkostat auteurspel.
Ja, men det är verkligen ett auteurspel. Alltså...
Ja. Så... Det är det. Och säg vad man vill om alla hans spel och vissa saker han gör i de spelen. Men jag är fortfarande glad att det finns någon som han som kan göra de här projekten som är väldigt intressanta och framförallt kul att prata om.
Ja,
vem hade greenlightat liksom ett jättestort påkostat walking simulator?
Nej,
exakt.
Det var
Postnode the game? What?
Ja, det är typ, och det är jättekul.
Det är typ det enda. Alltså jag känner liksom att det här är typ det enda spelet som faktiskt är en walking simulator egentligen.
Ja. Har du inte spelat co-op?
Nej, okej. Okay. Men det är inte vad man kallar liksom, alltså walking simulators myntades ju med liksom så här, typ ja, Gone och de här grejerna.
Men Baby Steps kommer ju vara walking simulator.
Ja, det är en walking simulator, precis. Men här liksom där gameplayt är att gå, och det är typ rätt spännande också. Det är liksom, du måste ta beaktning liksom i terrängen och
jag ser fram emot att höra soundtracket också.
Ja, soundtracket kommer krossa. Ja. För det gjorde det även i första. Men...
Han är så upp i sin röv när han tweetar bilder på sin Walkman och vad han lyssnar på den dagen. Liksom titt sånt här. Men han har ganska bra musiksmak ändå.
Ja, men det har han. Och som sagt, alltså, Kojima är inte min favoritförfattare, men han är en av mina favoritspeldesigners.
Ja.
Men det, alltså, det är ju så att han är ju väldigt speciell, det får man ju ändå säga. Och han gör ju saker på ett sätt som typ ingen annan gör. Mm. Sen så kan man ju tycka vad man vill om det. Jag är inte jätteintresserad av Death Stranding. Varken första eller nu uppföljaren. Men han lämnar ju avtryck, får man väl ändå säga.
Och alla dessa kändisar som typ som bara... Jag ville, det var typ en dröm att få jobba med Hideo Kojima, liksom en japansk spelutvecklare. Folk som aldrig har spelat något hela sitt liv och hört talas om det.
Här kommer Mads Mikkelsen.
Ja. Har du hört den intervjun Kind of Funny gjorde med hon, sångaren Jimmy? Hon bara, min relation till tv-spel är att jag kollar på min pojkvän spelar tv-spel i princip, men det har varit länge på min bucketlist att få arbeta med Hideo Kojima. Liksom, hans namn har liksom, det har en tyngd utöver liksom the boundaries of spelindustrin.
Mm.
Han är liksom en visionär.
Jag ska bara säga, jag köpte Metal Gear Solid 5 för att vara på rea nu till på Steam-decken. Och det körs fruktansvärt bra på Steam-decken. Alltså, den motorn som Kojimas team gjorde hos Konami. Riktigt bra optimerad. Fantastiskt. Det är synd att de inte gjorde fler spel med den.
Vilket spel sa du att du spelade på?
Metal Gear Solid 5.
Ja, 5. Ja,
ja, och jag kan köra det 60 FPS på höga insidan.
Jag bara, men det är ju Decima.
Det är Decima-motorn, ja.
Och de använder den också jävligt bra.
Ja. Så, ja.
Ja, nej. Mer om det nästa vecka. Ja. Jag var bara tvungen, för jag tycker det är helt... för mig är det verkligen anseendeväckande att spelets boxart och liksom alla posters och liksom det första man ser på spelet eller på butiken, liksom splashscreenen, är Norman Reedus pussar sin bebis. Jag kan inte någonsin komma på att jag någonsin sett liksom att man marknadsför ett spel på det sättet. Så här, i Bioshock Infinite liksom har typ massa coola teman och grejer, och deras boxart är bara typ dude with gun.
Nej, men det är nice.
Nej, så han får typ preemptively typ 9 av 10 av mig bara baserat på boxarten.
Det närmaste jag tänker på är ju första säsongen av The Walking Dead. Där Lee står ihop med Clementine.
Ja.
Ja, det blev ju lite snett nu i och med att vi
var
inne och pratade om Norman Reedus. Han är väl med där?
Ja, det är
han. Han är med i tv-serien.
Ja, precis. Ja, men det var det jag menade. Så ja. Jag tänkte på, jag förstår om jag förvirrade dig, men jag menade spelet.
Jag tänkte på Andrew Lincoln som rider in mot Atlanta. Eller säga, inte Atlanta. Atlantic City. Eller ja, någon stad.
Är det inte Atlanta är en stad.
Atlanta.
Är inte Atlanta en stat?
Just, nej. Det okay. Finns ingen stat.
Georgia. Nej, Atlanta ligger i Georgia.
Ja, just det. Ja. Ja, men alltså, man har sett massa, alltså liksom, en snubbe som står med en flicka, det gör de i Last of Us också. Han kysser inte den flickan på pannan. Det är liksom inte ömhet som är...
Det var lite konstigt faktiskt. Jag har liksom hittat den här flickan och nu pussar jag på
my girl!
Det finns massa sådana boxarts. Det är ju liksom inte ömhet, kärlek, som säljs på den boxarten. Det är liksom, ja, de står där och Clementine ser skräckslagen ut. Det var bara, det är zombies.
De har rätt.
De ja. Borde ha att Norman Reedus kysser på stövlar istället för att det är det han använder genom hela spelet. Bara...
Ja, gud, ett par rediga stövlar liksom, det behövs.
Ja, annars blir du... paket strumpor.
Ja, annars
ja precis. Vem värderar det i dagens blöder? Samhälle egentligen?
Ja.
Men mer om det nästa vecka.
Punkt slut.
Ja, tack för att ni har lyssnat på även detta avsnitt. Av Spelsnack. Ser ni fram emot Death Stranding 2, skriv in. Ni har säkert, om ni spelar Death Stranding 2 på launch, och ni säkert hur ni spelar också till nästa veckas avsnitt, så har ni åsikter om det så kan ni också skriva in dem till kontaktetspelsnack.com eller på alla våra ställen vi finns som Spotify-kommentarer, väldigt uppskattat, Instagram, Twitter, loading.se. Vi finns där poddar finns helt enkelt, så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hjälp! Thank you.